Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.
Och hjärtligt välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola.
Jag som är Marcus.
Ja, det är jag som är Claes. Det är avsnitt 167. Släpps natten till torsdag den 9 maj. Och som enligt den nya traditionen då, spelas in tisdagen innan. Mm. Och det här är ju en tradition då, för det är andra gången vi gör det här. Och ja, då är det en tradition på samma sätt som att ett mannaminne numera är max 10 år. Varför? Ja, det är lite resor här i Klämdalsveckan som ställer till det inspelningsschemat. Mm. Det är inte mer dramatiskt än så.
Nej.
Så är det. Vad har ni gjort sen senast?
Ja, jag vet inte. Det är ju vår här och ja, lite fotboll. Kämpa på med gräsmattan. Mm. Du vet, det är en följetong här. Nu har jag toppdressat de sämsta ytorna med jord och gräsfrö. Mm. Skavsår på tummen efter räfsa och grejer, va? Nu vill man ju liksom bara ha nederbörd och sol om vartannat här nu i 2 veckor.
Så, varannandagsväder.
Ja, sol, regn, lagom med regn, ja. Och sen sol igen. Då ska vi nog ha en gräsmatta som ser okej ut.
Och lite stökiga vindbyar som ställer till det för fåglarna också. Så de inte...
ja,
så är det.
Ja, nej då. Ja. Så att det är väl det.
Det är gräs som vanligt alltså.
Ja. Ja.
Du då, Macke?
Ja, nej, men det som sticker ut utöver rapporten är väl att jag och Krimpen var ju på affärsvärldens vårmingel då.
Ja, mysigt.
Det var ju precis innan värmen kom. Det var inte så vårigt just då, men det blev vårigt sen i alla fall.
Ja.
Så de kanske fixar det.
Där brukar man sköta värmen inifrån, vad jag har förstått.
Ja, ja, och det löser de. Mm. Nej, men det var ju kul. Det är ju massa aktieintresserade personer att prata med. Liksom. Så att det är ju kul. Det finns ju lite bilder på Twitter då. Mm. Som man kan kolla från eventet då. Det är en sak som sticker ut lite grann. Och det är ju att de flesta hade ju liksom kavaj och skjorta och fina klänningar och sånt. Och så var det en kille i hårdrockströja. Mm. Vatain.
Det här Uppsala black metal bandet.
Är det inte då? De som kastar blod på sidan?
Jo då.
Ja, mm. Så lite udda då. Och det var ju Krimpen såklart.
Ja, visst.
Det är ju fantastiskt att man kan vara så säker i sig själv. Att man kan liksom stunta i klädkonventioner och liksom bara vara sig själv.
Ja, sånt gillar vi.
Riktigt kul tycker jag.
Ja. Härligt. Ja, jag var ju med familjen på föreställningen Batra och Glans 30 år på Saab Arena i Linköping. Jag skrattade så jag grät flera gånger. Och jag vet ju att Ola också, du var också där. Mm. Du hade också en ganska trevlig kväll, va?
Ja, det var kul.
Ja, jag kan varmt rekommendera föreställningen till alla som lyssnar om man kan komma över en biljett. De verkar vara lite extra populära i Linköping, för här var det ju lapp på luckan.
I största lokalen.
Ja, mm. Men jag tror att det ska finnas biljetter kvar runt om i riket. Mm. Så ja, mycket trevligt. Ja, och i dagens avsnitt då blir det ju bara rapporter i stort sett.
Ja, det är ju så.
Ja, jag hade skrivit det i en mening här uppe så jag missade det innan. Mm. Det är rapporter.
Ja,
det är underförstått.
Det är i stort sett underförstått. Det här med Batra och Glans då. Några andra som trodde inte hade skrattat sig fördärvade åt Batra och Glans. Vilka tror ni det kan vara?
Jag vet inte. Peter Håkan gillar inte de skämt, eller?
Ja, så här är det ju. Jag tror ju att de gillar skämt. Mm. Lika mycket, men de hade ju helt enkelt inte varit där.
De har inte tid.
Nej, de har inte tid med sånt.
Nej.
Det är liksom den enda sanna glädjen de har i sitt liv, det är att se kundernas investeringar växa.
Oh.
Och kanske också den enda glädjekällan eventuellt då, de har i sitt liv.
Ja.
Trams och flams, det överlåter de med varm hand till sådana som dig och mig, Ola.
Ja.
Så är det. För vi har ju idag som vanligt med oss vår huvudsponsor Cavalier AB. Det har varit en svängig rapportperiod. Stora reaktioner här på många bolagsrapporter. Och då vill vi som vanligt påminna om styrkan i att månadsspara och jobba med ett långsiktigt ägande med fokus på bolagens inneboende kvalitet och prestation över tid. Mm. Och ett sätt att få till en sån komponent i sin portfölj kan vara att månadsspara i Cavaliers fond Quality Focus. Mm. Så har ni inte spanat in den eminenta fonden än så gör det. Och som ni märker gillar vi det fina jobb som Peter Håkan utför. Och vill man även få ta del av deras tankar och insikter runt ekonomi, marknad och bolagen i fonderna, tycker vi att man ska testa deras informativa månadsbrev. De kan man enkelt prenumerera på via cavalier.se. I det här senaste månadsbrevet för april här då, för Quality Focus, då kan man läsa mer om bland annat deras syn på Nederman, New Wave, VBG, Byggmax och Ratos. Köpa in sig i fonderna däremot kan man göra bland annat hos Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi pratar om fonder är det också viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Ja, Modular Finance.
Mm.
Mm. Vi är ju sponsrade av Modular Finance, ett bolag som på riktigt försöker göra värdeinvesterarens vardag så enkelt som möjligt. De har en rad tjänster som riktar sig både till noterade och onoterade bolag samt till alla som investerar i bolag oavsett omfattning. Och de här tjänsterna, det vet ju alla vilka det är idag. Börsdata.
Mm.
Denna klippa. Holdings. Som bara ligger mig varmare och varmare om hjärtat. Och sen nu då i rapporttider. MFN.se.
Du får upp ett direkt realtid.
På sekunden. Mm. Alla pressmeddelanden, alla viktiga bolagsdatum.
Vet du vad man kan använda den till också som är lite oväntat? Man kan kolla när rapporterna, de här som inte ger ut vilket datum de ska, tidpunkten ska komma.
Mm.
Det är lite irriterande.
Ja, det är lite irriterande.
Men om man kollar alla gamla rapporter så kan man i alla fall öka sannolikheten för att hitta vilken tidpunkt de brukar komma.
Ja, just det.
Och det går bra på MFN för de är väldigt snabbt att hitta.
Det är nästan ett lifehack, lite som backtrading lite nästan.
Så. Mm. Jag tänkte mer på sån här mormors, eller... mormors råd, eller vad heter det?
Ja,
eller,
ja så här bondepraktika.
Bondepraktika, ja. Mm. Fast för investerare.
Ja.
Mm. Kan man testa.
Ja, härligt. Bra tips där, Macke. Och i det här avsnittet vill vi återtrycka lite extra på ett ännu ett fantastiskt tillskott av tjänster som finns på Börsdata. Nu kan ju alla som har Börsdata Pro Plus, Börsdata Pro och Pro Plus heter de ju.
Just.
Där kan man hitta estimat från FactSet, både på analyssidan och i screenern. Så har man Börsdata, gillar det men inte har testat Pro än, gör det.
Ja.
Mm. Tack så mycket till vår sponsor Modular Finance och deras tjänst Holdings. Innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, då var det dags för lite aktuellt då. Har vi något sånt, Macke?
Ja, lite grann har vi, absolut. Mm. Sen senast då, brukar börja med 1,3% plus.
Mm-hmm.
Har vänt lite där. Det är framförallt de senaste dagarna här. Det var ju tydligen svaga arbetslöshetssiffror i USA. Det är ju tydligen bra då.
Mm. Det går skitdåligt. Ja.
Jo! Jo, så då mer sannolikt med räntesänkningar igen och så gick börsen upp på det.
Mm.
Jag är inte helt säker på att det blir så, men det är ju en annan fråga.
Ja.
Det har hänt en del sen sist, kan vi säga. Det har ju varit ganska mycket rapporter. Vi fick in ett mejl som var lite kul från en lyssnare som sa att nu får ni aldrig mer säga att det inte kommer bli den mest spännande rapportperioden någonsin. För det var en total jinx.
Ja, det gick ju fel. Det har varit en väldigt, väldigt spännande rapportperiod. Det kan jag erkänna.
Så vi ska sluta säga det.
Mm.
Det har ju varit lite minfält då, rapportperioden. Vi har väl duckat en del, fått en del rakt i ansiktet och haft en del riktigt bra rapporter.
Ja, lite ömsom vin, ömsom vatten. Skulle man säga. Absolut inte bara negativt, utan några rapportrökare och några sänken.
Ja, och några bra har varit de största, så det är ju ganska bra.
Ja.
Men vi kommer gå igenom lite exempel på alla de här delarna i den här podden faktiskt.
Mm.
Så ni får vänta till bolagsdelen. Men i rapportperioden så här, en viktig del av rapporten är ju vd-orden. Vi tog upp lite grann kring hur vi ser på dem i avsnitt 102. Kan man gå tillbaka och lyssna på. Men det är ganska länge sedan, så det blir lite kort version här då. En av de viktigaste delarna är att läsa lite mellan raderna. Vad är det som skrivs egentligen? Och det här och vad som betonas och så. Och det är ju liksom mindre förändringar, ofta framtidsutsikter. Vad lägger man tyngdpunkten på? Vad utlämnar man som vd? Här är ju ganska svårt när vd är ny då. Man har ingen referensram på vad de brukar säga, hur pass positiv och negativ de är till sin natur så att säga. Men har man läst många vd-ord genom tiden med för visst bolag så får man en viss känsla för.
Absolut.
När man ändrar och gör små justeringar så här.
Ja, ordval.
Ordval.
Mm.
Fånga upp nyanserna liksom.
Mm.
Så det är ju bara att läsa på många så att säga. Sen är ju vissa bolag väldigt transparenta. AQ brukar vi hålla fram som ett bolag som tar upp allt som inte går bra.
Mm.
Det tycker vi är jättebra, för då får man ju liksom bilda sin uppfattning utefter en väldigt transparent bild. Men det är lite svårt om man liksom börjar följa ett bolag och så tar man AQ och så tycker man att det här verkar gå jättedåligt.
Mm.
Och inte vet om att de är så pass transparenta och jämför med oss andra bolag då, så att säga.
Precis.
Så att det är liksom bra att följa ett bolag länge. En viktig sak, bena ut hur den underliggande verksamheten går. Försöka ta bort alla poster av engångskaraktär. Det är ju inte alltid så enkelt. Och vissa bolag är bättre och sämre på att belysa det här, så att säga.
Mm.
Och de som är bäst har ju väldigt tydliga beskrivningar. Sen kan man ju säga att generellt sett så är man ju bättre på att berätta om de negativa än de positiva engångsposterna. Men båda är lika viktiga, klart för oss då. Men känslan är att bolagen blir bättre och bättre, men det finns mer att göra. Och klassiken är ju att ledningen tar upp liksom, tidigt när man fått motvind av valuta. Men när det gått bra så är ju ledningens strategier som äntligen slår in
ja.
På marknaden. Varningsflagga om man slutar redovisa ett nyckeltal som man redovisade tidigare. Klassiker. Hexatron är kvar det senaste exemplet när man slutar berätta om orderboken. Det brukar aldrig vara bra.
Nej.
Har varit ganska många sådana exempel. Viktigt förvärv. Spesa, vad är organisk tillväxt? Vad kommer av förvärven? Hur har det gått om man rensar för dem så att säga?
Ja.
Det är ganska svårt att göra själv många gånger.
Mm.
Men nog så viktigt så att säga. Och sen kom ihåg att vd är ju positiva till naturen liksom. Är man generellt inte positiv så är man oftast inte kvar som vd i det bolaget.
Nej.
Om man är inte upp, så att säga.
Alltså det är ju inte bara en kommunikation till ägarna eller investerarna, det är ju en kommunikation till de anställda i bolaget också. Ska man ha klart för sig.
Ja, och kunder och leverantörer, alla möjliga parter liksom.
Ja,
så att då vill man ju en bra bild, men som sagt, det är ändå, vi vill ju att man ska vara öppen och transparent.
Ja.
Men då man kan fånga upp nyanserna i det positiva så att säga.
Ja.
Som är lite skillnad.
Jag är lite så här också, ganska ofta de riktigt svaga rapporterna och det kan man ofta se redan på rubriken. Om det är så här en bolag som brukar ge positiv, då kan det stå återhämtning i kassaflödet. Kan det stå som rubrik, då vet man att det är en riktigt svag rapport. För då har man liksom inget annat att säga.
Det kan sitta någonting.
Totalt haveri på resultat och omsättning, ja. men lite återhämtning i kassaflödet. Ja.
Ja. Ja. Det är en klassiker, för kassaflödet blir ofta bättre när omsättningen går ner. Ja. Det är lättare att konvertera. Liksom,
ja,
så att...
ja.
Men jag håller helt med. Och då vill jag slå ett litet slag för ConfCalls då. Vi har pratat om Quarter, en jättebra tjänst för att hitta ConfCalls. Finns ju på Nordnet också. Det är ofta massa små detaljer tycker jag som dyker upp, som ger en bättre helhetsbild av bolagen. Så att ge mervärde i analysen. Gå in och lyssna på så många som ni orkar. Sen just oftast när de drar rapporten, det har man ju läst innan, men just på frågorna kan det vara en del bra detaljer så att säga. Och generellt sett så tycker jag att svenska kvartalsrapporter håller bra kvalitet och är pedagogiska om man jämför med amerikanska till exempel, där de är ganska hopplösa att läsa så.
Och ofta tycker jag, om man har gjort sin egen analys och har en prognos för kvartalet, så ska man ju fokusera på den rapporten som sticker ut ifrån ens egen prognos. Så om det är marginalen som avviker, så ska man försöka få en bild över varför gör den det. Och om det inte står riktigt tydligt i rapporten, ja, då ska man försöka snabba upp det på konfkålet då,
yep.
Till exempel. Eller kanske till och med skicka en fråga.
Ja, jag kan skicka en fråga.
Ja.
Många har så.
Så att, ja.
Och sen är ju liksom, det är mycket roligare också att läsa rapporten om man gjort lite egna prognoser och sånt. Och stämma av och se vad man hade rätt på. Och mycket mer lärorikt. Så gör egna prognoser.
Ja.
Kan ni lägga in på börsdata där.
Mm.
Estimat. Så, det var lite grann kring rapporter. En annan sak som vi har snackat om på slutet är ju vinstvarningar. Så jag tänkte att jag skulle dra lite grann om regler och praxis på vinstvarningsområdet.
Spännande.
Lite så. Tyvärr är det här inte det området där reglerna är allra tydligast, om man säger. Så det är lite synd. Det blir en massa bedömningar och tolkningsutrymmet är i praktiken ganska stort. Rakast och enklast är ju när man gett en egen prognos. Då krävs det inte lika stor avvikelse för att man ska korrigera den bilden man har lämnat till marknaden med hjälp av den här prognosen då, så att säga. Nu är ju inte alltid alla prognoser lika tydliga i Sverige som i Finland och Danmark.
Nej.
Det är ju väldigt vanligt med de här årsprognoserna med väldigt detaljerade liksom. Och det är ju så att det finns inga regler som säger att de bolagen måste göra det, men det fanns tidigare regler i regelverken om att man skulle lämna prognoser. Men man slog ihop regelverken i Sverige, Finland och Danmark. Protesterade de svenska bolagen så starkt mot att ha en sån regel i Sverige att då tog man bort den istället i alla länder. Men det är fortfarande praxis, så därför har de ganska ofta det i de andra länderna. Vi tycker det är jättebra ändå med vägledning. Så vi brukar uppmana bolagen att så gott vi kan att man ger vägledningen via en prognos.
Man ska också då komma ihåg att det är även väldigt svårt för bolagen att ge en prognos på ett år framåt.
Ja.
För det händer så mycket i världen. Så att,
men det är ju den här reality checken som är så viktig hela tiden att förstå att inte ens bolagen vet.
Nej.
Utan historiken brukar vara svår att gå emot.
Och många gånger ändå, de vet inte heller, men de är oftast ändå bättre. De har ju mer information. Så att säga, än många utifrån.
Ja, absolut.
Nej, men de är jättebra. Jag tänkte nog, för att säga klart, jag borde sagt det, är ju att när det går snett så kan man lära sig väldigt, väldigt mycket av det. Mm. Att, ja, vad var det som hände nu som gjorde att bolaget inte kunde se? Och det är ju snabba konjunkturförändringar. Det är de ju jättelika dåliga på att se som vi är.
Kontraktstillverkarna är ju bra exempel här sista året. Hur fort det ändå har förändrats marknadsläget för dem. Och hur svårt det var för dem att se det för ett år sedan.
Ja. Mm. Så då är det liksom inte så lätt för alla andra heller.
Nej.
Sen kan man ju säga att det måste inte heta prognos. För det var en prognos. Det är en klassiker liksom. Utsikter står det ibland och lite så här. Och det kan även vara mål. Då brukar man säga i börsen att om det är ett kortsiktigt mål under ett år eller någonting som man kan översätta i resultat och omsättning. Mm. Till exempel man säger att det ska bli ett högre resultat för innevarande mål, men det är innevarande år, men det är vårt mål att nå dit. Så är det som en prognos.
Ja.
Så då ska man jämställa det så att säga. Så man kommer inte undan genom att säga att det är ett mål istället för en prognos. Ja, sen kommer en lite svårare då. Om man inte tar ut en prognos kan man ändå bli tvingad att gå ut i förväg och varna. Om man bolaget inser då att det väntade resultatet avviker i väsentlig grad från vad marknaden kunnat förvänta sig från den bild som bolaget har lämnat om sin utveckling, så måste man korrigera den bilden. Det här är då att avvikelsen ses som insiderinformation enligt marknadsmissbruksförordningen, och den insiderinformationen kan man då inte skjuta upp heller, för det skulle vilseleda allmänheten, och då måste man istället gå ut och meddela att så här ser det ut istället då. Här är lite svårare då för att veta exakt vad marknaden har förväntat sig. Följs bolaget av många professionella analytiker som har en ganska samstämmig bild, då är det ganska svårt för bolaget att hävda att det inte är deras information som har lett alla till att hamna på liksom samma ställe. Och då kan man då säga att det är den här bilden som bolaget är ett upphov till, och då måste man korrigera den, så att säga.
Ja, stora bolag, H&M, etc.
Klart lättare.
Där har du ju en analytikerkonsensus som bolaget har att förhålla sig till.
Ja, jag skulle säga så rätt mycket.
Ja.
Den är svår för bolaget att prata bort.
Ja.
Det är ju inte konsensus i sig, utan det är egentligen bilden som de har lämnat som har lett alla till att hamna där, så att säga. Det är den man korrigerar, så att säga. Men man kan ha i alla fall något fast att hålla sig till. Lite svårare då, så att det bara en analytiker hamnar snett, måste du gå ut liksom och vinstvarna? Nej, det måste du inte. Att någon har räknat fel innebär inte att du måste skicka ut en varning då, så att säga. Lite särfall, liksom pinpoint, du har många fast icke-professionella. Om de ligger väldigt lika allihopa, det går ju att argumentera för att då är förmodligen bolaget informerat så att alla hamnat där, så att säga. Så det är nog ganska sannolikt att man skulle kunna hävda att, det, liksom, att man måste gå ut och korrigera bilden då också. Men om man är väldigt få så är det svårt igen då. Ja, sen kommer ju svåraste delen, det är man inte följs av någon då. Då har man ingen marknadskonsensus att liksom förhålla sig till.
Vilket gäller väldigt många bolag på de mindre listorna.
Ja, det är ju så. Och då är det inte så att då bör man aldrig gå ut. Utan igen då, om man bolag själva inser att det här blir resultatet blir ju klart annorlunda än vad vi själva trodde. Och det är ju förmodligen det är det man trodde själv som man har gått ut och informerat om. Och så ser man det här blir inte alls så som vi trodde. Ja, då bör man också gå ut. Även fast man inte har en tydlig konsensusbild på marknaden. Och här blir ännu lite svårare bedömningarna då, i de enskilda fallen. Men det finns absolut fall där man tydligt kan säga att det här är så avvikande mot hur man har kommunicerat förut och vad man borde själv ha trott att då skulle man gått ut. Och här kommer vi ha ett sånt exempel i den här podden.
Finns det några bolag som har blivit straffade för...
Nej, Quickbit på NGM fick vite för att man inte informerade i tid kring en... oväntad väsentlig resultatförändring.
Okay.
Annars är det inte lika mycket case. Och det är just för att det finns en massa bedömningsnormer. När upptäckte man det? Hur mycket avvek det? Vilka delar var som avvek? När såg man de massa sådana saker?
Kan man gå in och kolla bolagens egna budgetar och sånt där?
Ja,
i efterhand för att se? För de kan ju bara säga att det här är enligt våra förväntningar.
Om man utreder ett sånt case gör man absolut det.
Ja, okay.
Du plockar in det, liksom, vilken information hade ni vid vilken tidpunkt och så vidare.
Ja, ja.
Så att, men det finns inte så många rättscase på det.
Tyvärr.
Men hela grunden här är ju det här med att det ska inte finnas inside-information som inte behöver finnas. Och det är ju det blir då när bolaget sitter och har kunskap om att nu kommer vi leverera information till marknaden som ingen annan. Det är ingen annan som sitter och tror det här, men vi vet. Då sitter man ju på insiderinformation.
Ja.
Och då ska man ju ut med den.
Ja. Både uppåt och neråt.
Ja, uppåt och neråt.
Ja, åt alla håll.
Och insiderinformation, du kan ha insiderinformation som du kan skjuta upp enligt marknadsspecifikationen, men det går inte att skjuta upp om resultatet avviker kraftigt. För då blir vilseledaren att skjuta upp det.
Ja.
Och därför måste du gå ut med det, så att säga. Så det är precis det som du är inne på. Det är insiderinformationen i den ja, förändringen som man måste gå ut med.
Sen är också den här, vissa vinstvarnar ju under kvartalet till och med. Man tror att det ska gå åt ett håll innan kvartalet är slut alltså.
Ja, det är ju när man upptäcker att vi kommer avvika. Ja. Det kan ju vara tidigt eller
senare.
Men då
vet man ju ändå inte riktigt hur slutet blir. Nej. Men man tror. Så här, det här är vad vi tror nu.
Ja.
Så då ska man egentligen ut då kanske, ja, kanske 2 månader bara har gått av kvart. Ja.
Om man är, men då får man avvika väldigt kraftigt. Ja, för annars tror man kanske att man hämtar igen under sista. Och så.
Det vanligaste är ju ändå att efter kvartalets utgång, men innan rapportsläpp,
ja,
där har du ju ett fönster.
Ja. Mm. Och det blir ju nästan ännu mer behov när man har rapporten väldigt sent då.
Mm.
Då har man ju väldigt god tid på sig att räkna ihop det här.
Och sen har du det här också, om du släpper till exempel en rapport i mitten på kvartalet eller till och med ganska sent i kvartalet, då borde du ju veta mer om nästa kvartal.
Absolut.
När du släpper den rapporten, vilket kanske då ska vara med lite hur du presenterar rapporten, framtidsutsikter och så vidare.
Ja, och framförallt som läsare.
Ja.
Så bör man ha det i åtanke att här bolaget sett 1,5-2 månader redan av nya kvartalet och så säger de så här om framtiden. Mm. Det bör man ju lägga mer vikt i än om man kommer efter 2 veckor. Liksom.
Ja. Ja.
Så definitivt så. Så att, men det är ganska snårigt och det är mycket tolkningar och så i det. Men jag tycker det finns en del glasklara case. Vi kommer gå igenom ett idag.
Ja.
Så att säga. Ett bolag som då kom en vinstvarning sent på kvällen, 22.20 tror jag, 1 maj, var ju RakeTech.
Ja, just det.
Som vi har haft upp i podden.
Räkan.
Mm. Nej, men de sa då att omsättningen för Q1 skulle bli 19 miljoner euro. Det är plus 20% från förra året då, i Q1. Men det är en ganska kraftig inbromsning, för 65% plus i Q3, 45% i Q4 och nu 20 då. Ganska tydlig inbromsning där. Man justerar ner resultatprognosen för helåret till ett justerat EBITDA-resultat.
Mm.
Justerade, de har inte sagt vad de justerar för. Så det är lite lurigt om. Men någon har justerat för någonting och ska nå 20 miljoner euro. Det är då ner från 24 till 26 miljoner euro som man har sagt tidigare. Så ganska skaplig nedrevidering. Så sa man att kassaflödet för 2024 ska landa lite under det. Alltså lite under 20. Det här är ju intressant, för det är den stora frågan i RakeTech. Det är de här utbetalningarna för earnout. För Kasumba som jag pratat om massa gånger. Ska göras närmsta 3 åren då. Och man hade en graf på konfkålet efter förra rapporten där man sa att man skulle ha fritt kassaflöde före earnouts de kommande 3 åren på 22-24. Och då hade bra headroom ner till de här betalningarna. Ja, men nu är ju betalningen för 24 på 18 miljoner euro.
Mm, ja.
Och nu sa man att man skulle justera ett kassaflöde lite under 20. Ja, inte alls lika mycket headroom i år då, längre. Nej. Sen är det ju så också att man ska betala tillbaka en kredit på 10 miljoner euro till Avida och även betala utdelning då.
Ja, just det.
Har man ju beslutat. Så att det vill nog till att man ser någon sorts finansieringslösning för de här betalningarna i Q1 då, om inte marknaden ska bli ännu mer orolig för hur det ska gå till då, så att säga.
Ja.
Och sen kan man ju undra, om man skriver ner kassaflödet så här pass mycket för i år då, vad händer de kommande 2 åren? Kan man lita på den där prognosen som gavs?
Mm.
Marknaden blir ju ganska orolig för att aktien sjönk 13,5% på beskedet då. Och vi har ju varje gång vi har tagit upp RakeTech, ja, och senaste gången var i avsnitt 159 från 18 januari, sagt att den största risken är att Kasumbas utveckling saktade in efter att man har intjänat den här örnaten. Vi sa i det avsnittet att vi hade sålt aktierna i RakeTech och ville se utvecklingen från sidan för att se hur hållbar utvecklingen i Kasumba var. Det här baserades till del då på att RakeTech i Q2 hade man sagt att Kasumba hade strong performance. Men i Penserpodden lite senare under hösten så sa förre vdn Oskar Myhlback att Kasumba was somewhat milder in the latter part of the year. Vilket sen bekräftades i Q4 när man sa att Kasumba hade stable utveckling. Så ganska tydlig inbromsning då, så att säga. I vinstvarningen så sa man nu så här: during the quarter, Google initiated an extensive core update. The update was finalized towards the end of April and we can to date conclude that the net negative impact related to Kasumba assets leading us to revise our previously communicated full year guidance for 2024. Ja, för några månader sedan så gick det runt en massa grafer på Twitter, eller X då, om ni kommer ihåg det, som skulle visa trafik på Kasumbas sajter då, som hade en ganska dyster utveckling. Det var ner ganska mycket. kursen föll ganska kraftigt när de där kom ut på och började cirkulera. Och idag ser det ut som att de kanske var ganska korrekta, de där graferna. Och i så fall ser det inte superbra ut, och i så fall är det ju inte bara den här Google-uppdateringen i april som har påverkat, så att säga, eftersom enligt dem så började tidigare än så också. Kontentan i alla fall, det vi tog upp dem så sa vi att det får ett brett utfallsrum för många liksom alternativ både upp och ner, som vi gillar inte när det är för brett.
Nej.
Och nu kan vi konstatera att det är kanske större risk än tidigare för att de här negativa scenarierna kommer i spel då, med den här informationen då. Och det är 13,5% ner och minus 33% i år då. Och vi sa då att vi tycker att RegTech, det är för svårt och osäkert för oss förut, och det har bara ökat, och vi är inte intresserade nu heller.
Nej.
Så att vi lägger dem i för svårt högen.
Ja.
Helt enkelt.
Mm. Finns fortfarande en stor uppsida såklart om man ror i land där. Skulle vara bra med någon form av kreditlina på något sätt.
Ja, man vill ju se att de har någonting sånt. För att lugna ner marknaden.
Ja.
Och som vi sagt då också, om 3 år, om man har betalat av de här så och får behålla hela kassaflödet och Kasumba fortfarande går bra,
ja, då.
Så har vi ett fantastiskt kassaflöde,
ja, ja,
i förhållande till börsvärdet. Men vi och jag kommer att avvakta.
Ja.
Lite för svårt för oss.
Mm.
En kortis då kring Evolutions Q1, det blir inte hela rapporten, men de har seglat upp som en stark kandidat till Bahnhof som det mest stabila bolaget som vi följer rapportmässigt. Mm. I alla fall som vi ligger närmast i utfallet på. Så det är lite kul.
Det är något vi uppskattar. När det känns hyggligt lätt att gissa vinst.
Ja, men inte ha en black box liksom.
Nej, den är det jobbigaste. Blackboxen är det jobbigaste.
Eller öppna Pandoras box och så får se vad vi får här liksom.
Ja, det är inget roligt. Det är inget roligt.
Och nej, det var en sån här köttätande växt som hoppade, ja, upp liksom. Mm. Nej, men det här får man inte, ska jag säga. De har legat väldigt nära under ganska många rapporter i rad faktiskt. Tillväxt i omsättning faller ju. Har vi pratat om. Och det är ju orsaken till att multiplen har fallit upp ganska mycket från toppen. Det är på väg att bli värdecase, tycker jag då.
Ja.
Från att tidigare varit liksom tillväxtvärdering. Växte i Q1 med 17%, 24% valutaneutralt. Ja, det är ju ändå inte många bolag som växer stabilt, 15-20% så att säga. Som vanligt var det starkt inom live-casino, 19,8% plus. Fortsatt svart inom RNG, de här slotsen, som ju kommer från förvärvet av Net Entertainment. Stod still, i princip. Evolution har ju flera gånger sagt att man är nöjda med förvärvet av Nettan då. Det tror inte jag på. Man kan inte vara nöjd med ett tillväxtbolag som har köpt in en verksamhet som inte växer.
Nej.
Nu har Claes varit inne på att man köpte bort en konkurrent då.
Jo, det måste vara det. Annars kan man inte vara så här nöjd.
Nej, jag tycker också att det är något som är lite så. Resultat 15% plus då. Vinst per aktie 9% plus. Och här under 24 kommer man ju få lite återhållsam utveckling på grund av de här EU-reglerna kring pelare 2. Den här skattelagstiftningen. Vi har pratat om det tidigare. Man har gått från 7% i skatt till 15% då. Det påverkar ju starkt i år då, men från 2025 sen så kommer vinst per aktie öka i takt med rörelsevinsten igen då, och ser lite mer attraktivt ut igen då. Sen så sa man i samband med rapporten att man har tecknat avtal med Bet365, som tidigare haft exklusivt avtal med konkurrenten Playtech om live-casino då. Bet365 är en jättestor operatör. 90 miljoner kunder.
Mm. Jag är en av dem.
Ja, du är en av dem. Ja, du ser. Men du har inte spelat live casino?
Nej. Men livesport.
Ja. Så nu kan du spela Evolution-spel där också.
Jaha.
Snart i alla fall. Mm. Nej, men det var den enda vita fläcken på Evolution bland de stora operatörerna. Så något som sa de har jobbat för 10-15 år.
Oj.
Så det är stort. Sen vd Martin Karlsson tonade ner förväntningarna lite grann på kortare sikt och sa att för 10 år sedan hade det varit en rejäl intäktsökning, men idag är vi så stora att det inte påverkar så mycket för rent finansiellt. Men det är klart på sin nyhet ändå. Och rapporten kom in i line med förväntningarna och det nya avtalet, och ändå så föll man 5,4% på rapporten. Tyckte jag var lite överraskande. Sammantaget, vi ser en viss margin of safety ändå. Vi har haft lite diskussion här på kontoret. Men inte riktigt tillräckligt för att ta dem i firman än.
Nej.
Men det är ju, ja, närmare än på länge.
Jag har bränt mig några gånger historiskt, en handfull kanske, där man har köpt darlings med inbromsande tillväxt. Just det här när P-talet faller,
yeah,
hela tiden. För marknaden liksom ja, det blir en successiv minskad tillväxt, så att säga. Den är lurig, är min känsla.
Ja, vi är definitivt där, ska jag säga.
Så det är ju det som är det viktiga här. Kan de hålla den här tillväxten? Men jag tycker fortfarande inte att man riktigt ser någon liksom utplaning. Utan det är fortfarande så att tillväxten bromsar lite hela tiden.
Litegrann,
Så att, ja, den är svår. Men någon gång blir det ju säkert förbi. Så ja. Frågan är när bara.
Ja, det är spännande.
Jag har ju dippat till och från. Man får väl vara med. Det kommer väl igen.
Det här är ju också en bransch som helt plötsligt kan få lite branschskräck. Så kan man fånga upp dem i en sån.
Ja.
Kanske.
Ja, jag har i alla fall fått på i pensionssparandet efter rapporten. Jag tycker att det är intressant.
Ja.
Så att, vi får se. Men fint bolag.
Ja.
Lägre värderingen på länge.
Ja.
Det var aktuellt.
Det var aktuellt. Vet ni vad?
Nej.
Då har vi ju idag återigen glädjen att ha med oss vår sponsor Privata Affärer.
Hurra!
Ja, verkligen. Ni har väl inte missat att för snart ett år sedan lanserades nya privataaffärer.se. Det var en helt ny sajt då med bland annat Sveriges bästa börstjänst för småsparare och aktiva investerare.
Det har vi faktiskt inte missat.
Det har vi verkligen inte missat. Den här höga nyhetspulsen består. Man har snabb uppdatering om allt som händer på aktiemarknaden och nyheter kring sådant som påverkar plånboken och portföljen. Under året här som har gått så har den successivt uppdaterats med flera spännande funktioner och verktyg. Och förutom det nya utseendet då, så har även tempot höjts rejält när det gäller rådgivande material på sajten. Och sen har man ju då för att få till det här en hjälp av ett stort nätverk av ämnesexperter, både internt och externt. Och där har vi pratat om förut, bland annat Härnags aktiechatt. Hittar man under placeringar på privataaffarer.se.
De skickar ju ut nyhetsbrev också med de viktigaste artiklarna, så att får man dem serverade, så att säga.
Och här är det väldigt välmodererat, så att man får inlagda länkar till relevanta artiklar på sajten då, ett tag efter den här chatten. Och utöver att kunna se Stockholmsbörsens kurser i realtid kan man söka då efter tusentals aktier på svenska, norska, danska och finska marknaden. Och man kan även söka på runt 2500 svenska fonder.
Oj.
Och då kan man söka på egenskaper som risk, avgifter och avkastning. Man har sina populära portföljverktyg, de finns kvar. Och det här gillar ju du, Macavad. Börssidan har ju även omfattande verktyg för teknisk analys.
Tycker inte man ska förringa.
Nej. Och jag har faktiskt använt aktielarmen här, de är bra.
Vi ser.
Och ja, som prenumerant då så får man full tillgång till det här materialet på privataaffärer.se samt två tidningar digitalt till prisdagen, nämligen Placeringsguiden och Privata Affärer. Så mer oberoende journalistik och mer konkreta tips på hur man bäst sparar, investerar och spenderar får man här. Och just nu får ju våra lyssnare då 3 månader för bara 49 spänn.
Ja, det är
nu sitter jag och funderar på, varför berättar jag allt det här? Det har bara varit och sagt, ni får 3 månader för 49 spänn. Det vill bara gå in och kolla själv.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Det är inte dyrt.
Ja. Och därefter då kan man få 30% rabatt på ordinarie pris. Som är 109 då. I 12 månader utan bindningstid.
Snyggt.
Så det är ett unikt bra erbjudande som man inte får missa. Och det hittar man på privataaffärer.se/kvalitetsaktiepodden. Och en länk finns också i avsnittsbeskrivningen. Tack säger vi till vår sponsor Privata Affärer. Då har det väl blivit dags för bolag. Det är ju rapportperiod. Mitt i är vi.
Ska vi börja med en rapportrökare eller en sån?
Jag tror att alfabetet får avgöra det här, va?
Ah, okej. Okay. Jag tänkte, för vi pratade om att det har varit lite ömsom vin, ömsom vatten.
Typ så.
Men det blir faktiskt en rökare.
Ska vi inte börja med något kul då?
Ja, det gör vi det.
Ja.
Men, ja.
Eller har du någon annan idé, Claes?
Ska vi börja med en rökare? Jag tror att jag har fel ordning. Kan ni berätta vilket bolag ni tycker vi ska börja med?
Jag tänkte börja med Betsson.
Ja, men var det verkligen en sån rökare jämfört med annat vi har sett här på slutet?
Ja, men det får man nog säga. Den var väl upp 14.
Jag skrev bara så här, Pontus lilla låda senast med...
Pontus lilla låda.
Hörde du, om inte... 62.
Ja. Om inte 12% plus är rökare, då har vi inte många rökare att komma med.
Nej, då får vi
nog. Okej. Okay.
Ja. Ja. De var med i 62, ja. 162 förstås.
Kanske 62 också förresten.
Kan det vara.
Ja. Förmodligen alla.
Det var faktiskt Ola som gick en annan då.
Okej.
Okay. Jag var bortrest faktiskt.
Jag skickar över stafettpinnen till dig då.
Ja, jag tar tillbaka den kan man säga. Nej, men det var du sa också att det var väldigt många som hade frågat om att ta upp Betsson.
Mm.
För det, aktien gick ju ner 11,4% på den rapporten.
Ja.
Vi tyckte dock inte att den avvik så vidare materiellt från vad vi hade förväntat oss.
Nej.
Var, det var ju det här.
Och var lite förvånade över den starka rörelsen.
Ni hade liksom pratat ihop om att ta något annat här som jag missade. Nej, men vi var ju inte förvånade. Men marknaden var ju det.
Ja. Mm. Men nu steg den kraftigt istället. 13% skriver jag här. Och då har ingen hört av sig och vill att vi ska ta upp den. Eftersom när det går åt rätt håll, då behöver ingen hjälp i egna analysen. Utan det är bara när det går ner.
Ja, så lite så, ja. Ja, så. Vi fick faktiskt några positiva mejl där också, bara för, som motpol. Som men motpol. De var väldigt tydliga med också, de som skickade in då, att det var för att vi inte bara skulle få skit. Ja. Så det får vi tacka för.
Men de sa inte att vi behövde ta upp den, men vi tar upp den ändå.
Ja, det gör vi.
Så det här kommer deras Q1. Nej, men rapporten var väldigt lik Q4, tyckte vi då. Mm. Igen då. Men då sjönk aktien och nu steg den istället. inte allt lätt att förstå börsens reaktioner.
Nej.
Samtidigt var det väl lite grann, nu hade det ju gått dåligt innan. Mm. Så att förväntningarna var lägre.
Aktien hade gått svagt och så. Ja,
ja, så det var väl lite starkare inför Q4. Så att förväntningarna har ju stor betydelse, ja, som Manger säger.
Mm.
Kollar vi omsättningen då, 12% upp, 248 miljoner euro. Lite över vår gissning. Sen var det ju klart över de här 6% som man hade i sin trading update då, för starten på kvartalet. Så det var ju klart starkare. Även starkt Q2 trading update då, 15% upp.
Mm, det var starkare än vad vi trodde.
Ja, så lite högre också än Q1 då. Så starkt det är. Tittar man på olika delarna så var det ju svagt i Norden, minus 9,6%. Det är ju inte så överraskande om man tittar på de här regulatoriska problemen i Norge och Finland som jag tagit upp. Betsson i rapporten, de kommenterade kring Sverige och Danmark. Ingenting kring Norge och så, men det är ju för de har ingen verksamhet i Norge.
Nej. De hittar ju dit via deras .com-sajt.
Ja. Men jag gissar att omsättningen ändå hamnar inom Norden-segmentet så att säga.
Det tror jag med.
Utan att de är så tydliga med det. Man kan gissa det i alla fall. Mm. Västeuropa 59,8% plus. Det var ju starkt. Och det är ju mycket på grund av det här förvärvet av Betfirst i Belgien. Men om man jämtar att det företag har ganska jämn omsättningsfördelning över året och rensar då för den, så ser det ut som att det har tillväxt även organiskt på resten av marknaden så att säga.
Mm, bra.
Besvikelse då, Latinamerika minus 3,3%. Här säger Betsson då att det var en svag sportsbokmarginal då, som påverkar. Och den här delen har ju mycket större sport än de andra delarna. Och då slår ju sportsmarginalen lite hårdare. Och så. Sen pekar man på att organiskt så steg omsättningen 25% istället för 12 då. Nästan dubbelt upp.
Mm.
Och då sa man att man påverkades negativt av att Argentina i mitten av december hade en devalvering på 50%.
Ja.
Har vi tagit upp en del andra case då. Och så är det ju säkert, den här devalveringen hade ju säkert en effekt då. Men om man tittar på Q3 så skiljer 20 procentenheter mellan faktiskt och organisk tillväxt. Och i Q4 22 procentenheter.
Mm.
Vilket, yeah, vilket gör att de här 13 i Q1 kanske inte sticker ut så kraftigt.
Nej.
Och i Q3 och Q4 så var det inga devalveringar i Argentina vad jag vet.
Nej.
Så man kan ju nästan gissa sig till att det finns en annan valuta här som ja, kan möjligtvis ha en lite starkare påverkan på just den här skillnaden.
Mm.
Som kanske kan kalla lira.
Mm. Vad kan
det man kan vara, tänka sig. Mm. Men det tar ju Betsson aldrig upp i sina rapporter.
Nej.
Så det får visas.
Ja, det är inte deras.
De har skulder. Ju ingen verksamhet där.
Nej. Ja, nej, resultatet då, 57 miljoner euro, 42% upp från förra året. Och det var ett starkt jämförelsekvartal, för då steg resultatet 82%.
Mm.
Så väldigt starkt. Marginal 23,3%.
Ja.
Fjärde kvartalet i rad med marginal klart över 20%. Är det nya lönsamheten där?
Mm. Det är svårt att veta.
Men den som vet det skickar in till oss.
Nej, men säger, du kan spela på det. Har,
ja, vad är för odds då? vad är det för odds på det?
Det vore kul då. Och de själv ställer ut odds.
Men det med odds på aktier är ganska intressant. För det finns ju en massa sådana sajter där man kan betta på aktiekurser.
Ja. Liksom. Ja. Så. Istället för att köpa så bettar du på det. Mm.
Ganska intressant. Mm. Kan man betta på det? Tror ni att Betsson kommer fortsätta en lönsamhet klart över 20%?
Mm.
Så man har odds på det. Tror man det så är det köpt, kan jag säga.
Mm.
Så är det. Ja. För det har varit jättestark lönsamhet 4 kvartal i rad.
Ja.
Och det starka resultatet var ju trots att sportsboksmarginalen då var 6,6%. Mm. Och det är ju klart lägre än normalt.
Ja.
Ja, men anledningen till den starka marginalen då får vi då kanske om vi kollar på segmentet B2B då.
Mm.
Steg nästan 19% i omsättning, 27% av totalen. Och det har ju varit på slutet då att det segmentet var starkt och då marginalen var starkt. Här utgår ju vi och marknaden då, fram till att Betsson säger något annat, att det här ganska mycket är Turkiet och Realm då. deras partner där. Marknaden brukar ju inte gilla den här delen ökar mest.
Ja, Lex Q4.
Lex Q4, men nu var det visst inte så farligt längre.
Nya Lex Q1.
Lex Q1. Mr. Market alltså, man måste älska
det.
Alltså.
Helt otroligt. Mm. Nej, men när du sa, det första man kollar nu med det, ja, vart kommer in? Nej, det är... Ja, det är B2B igen. Ja, och sen, men den här gången blir en helt annan reaktion.
Det är det här med bra och dåliga kronor.
Ja,
liksom, är det bra kronor eller är det dåliga kronor?
Fast nu var de dåliga kronorna bra ju.
Ja, tydligen.
Ja, det är lite förvirrande. För om vi kollar Q4, det var ju lite det som man sa då. Ja. Det var för starkt B2B, det var för svagt i Latinamerika. Mm. När vi sänker kursen.
Ja.
Mm. Här var det samma sak, fast nu går det upp.
Ja.
Men förväntningarna har ju såklart en stor betydelse. Mm. Men förra gången vi tog upp dem så hade Ola resonemang kring storleken på vinsten från Turkiet då. Mm. Och möjlig multipelvärdering om man inte hade haft kvar Turkiet-delen. Mm. Jag tänker inte upprepa det här, men gå tillbaka och lyssna på det. Det var 162.
Och vi ska göra tydligt där att vi vet inte hur stor del Turkiet är, för det har inte bolaget kommunicerat, utan man kan bara gissa.
Så är det. Mm. Men jag tycker man kan lyssna på det var bra resonemang.
Ja.
Men när man säger liksom så här, 75% av vinsten eller högre kommer från Turkiet då, så innebär ju inte att allt annat går med förlust nästan. Utan att vissa tillväxtsatsningar i Latinamerika och sånt kostar ju på. Men om vi rent teoretiskt säger att Betsson i ett kvartal har en vinst om 100, Turkiet vinst på 75, då säger man 75% av vinsten kommer därifrån. Men det kan ju mycket väl vara så då att övriga lönsamma marknader gjorde en vinst på 50 och så hade man förluster på 25 i andra marknader.
Mm.
Ja, hur mycket av vinsten kom då från Turkiet?
Ja.
Man skulle kunna minska Turkiet-vinsten och så prata om de andra 50% då.
Ja.
Så vidare. Så det är lite lek med ord.
Ja.
Mm. Och så nu var jag inne på bra pengar. Man tar ju ändå pengar från Turkiet, satsar på andra marknader.
Tydligt så, ja. Och köper bolag.
Och köper bolag.
Ja. Mm.
Så över tid...
Och delar ut.
Och delar ut.
Mm.
Och så öppnar man faktiskt lite för återköp på senaste komfortet.
Mm.
Att man var inte lika kategoriskt att man inte skulle göra. Vi får se om det kommer. För tittar man bakåt då, rullande 12, vinst per aktie 15,40 ungefär. Det beror på vilken eurokurs man har. Aktiekurser runt 125 spänn, P8. Tittar vi framåt då, så har man ett väldigt tufft jämförelsekvartal i Q2, det ska man ha med sig. 97% steg vinsten förra året. Så det var väldigt starkt då. Det var ju första gången man hade de här höga marginalerna.
Mm.
Dock kommer ju Copa America och Euro 2024 att spelas 14 juni till 14 juli.
Båda mästerskapen?
Båda två.
Okay. Mm.
I alla fall där jag lyckas hitta.
Ja.
Jättekonstigt. Det är väl i och för sig lätt för ligorna då, om man har uppehåll i ligorna, att man spelar samtidigt. Men det är ju tufft att vara fotbollsfan alltså.
Ja, man får blippa.
Ja, och sen är det olika tidszoner. Så att,
ja, det blir fotboll hela dygnet runt.
Men det blir dygnet runt i en månad. Det är tufft för dem som är riktigt engagerade.
Ja.
Så att, ja, vi får se. Det kanske inte krockar för mycket då, i och med att det är olika tidszoner. Sen är det lite svårt med påverkan då, för att sporten är ju ändå mindre del i Betsson. Mm. Kindred har ju mer sport då. Och så satsar man ju ofta ganska hårt på marknadsföring vid stora evenemang.
Mm.
Och sen är det sportsportmarginalen då.
Ja.
Det är det klassiska, ska man sitta och hoppas på 0-0 för att det är bra för spelbragen.
Ja.
Det är inte så kul.
Jag tycker det finns en... Min känsla är att det har blivit mer mål i de stora ligorna och Champions League sista åren. Och framförallt i år tycker jag. Ja. Champions League.
Framförallt Champions League. Ja. Det bara ösigt.
Men även Premier League, mycket 4-2 och liksom. Så... Ja, Premier League menar jag. Ja. Ja. Nej, men så att det... Jag vet inte. Men
det är kul.
Det är kul. Betsson sa väl att sportsportmarginalen var lite bättre nu i inledningen på Q2.
Ja, i början på Q2 så var den bättre.
Ja.
Igen. Ja. Och det där slår ju hela tiden fram och tillbaka. Ja. Vi tycker inte man ska lägga så stor vikt i det.
Nej, precis. Och dessutom, det är bara 25% av Betsson ju.
Ja.
75% är ju kasino där. Så.
Precis. Sen säger Betsson då att aktiviteten, om man får upp aktiviteten i sportsboken så ökar kasinointäkterna också. För att när man ändå är inne på sajten så spelar många.
Mm.
Så att säga. Så att det blir ju ett sätt att aktivera kunderna på när de här fotbollsmästerskapen kommer igång då.
Mm. De har väl, som du sa, bränt på en del med marknadsföringsaktiviteter just under mästerskap.
Historiskt
vilket kan kosta lite på marginalen, men öka så att säga framtida intäkter.
Exakt så. Mm. Så det blir spännande att se Q2-rapporten då, när den kommer. Och
ja.
Sen liksom trading update för Q3, för då får man in mästerskapen då, så att säga.
Mm.
Det blir spännande att se. Men det är inte så lätt att gissa utvecklingen då. Som vi brukar säga. I vår ark för 2024 har vi en vinst på 1,36 euro ungefär. P7,9 ungefär. Då har vi räknat med en vinst eller en skatt på 15% under resten av året. Det är mycket högre än den skatten de hade tidigare. De låg på 7 liksom. 6-7. Men det är också lägre än 21,5% i Q1. De dunkar ju till med en jätteskattesats där i Q1.
Just det.
Hänvisar till ökad skattebas i Georgien och Belgien. Vi har ändå lite svårt att tro att man går från 6 till 7 till över 20 på helåret.
Ja.
Vi får väl se om man ger lite mer info i Q2 kring det här. Så kan man göra en bättre gissning så att säga. Skatten kommer ju öka klart, det sa vi kring Evolution. Men effekten försvinner ju 2025 sen då. Men i år så blir det en ganska kraftig ökad skattesats.
Mm.
Men summa summarum efter Q1, det ser ut som förut.
Ja.
Kunde jag börja med. Mm. Ja. Betsson lågt värderat. Det finns risker som vi har tagit upp otaliga gånger. Det är viktigt med diversifiering. Gör en egen analys så att du kan leva med risken även när det går ner. Och inte bara när det går upp. Vi äger fortfarande aktier i Betsson, ett av äldsta innehav.
Mm. Nettokassa viktigt här också.
Stor nettokassa.
Jäkligt bra balansräkning och hoppas på bra förvärv.
Ja.
Får man ju göra.
Det hoppas vi på.
Mm.
Som sagt, det är ett av äldsta innehav. Vi handlar runt det här en del, för det är ändå Mr. Market pendlar så mycket i synen på det.
Verkligen.
Och den är ju ganska likvid. Så att, men vi är kvar i Betsson som ägare.
Ja.
Intressant med Mr. Market får man säga. Mm.
Ja.
Ja, lite kul här när ni pratar rökare när kursen går upp. Det brukar vi inte.
Nej.
Brukar vi inte göra. Nej, jag får säga vad det var. Jag tänkte att ni hade sagt något om att vi skulle nämna Proact, och jag hade missat det. För det kom ju en riktig dunderrapport idag.
Men ja,
den var vi inte med här idag.
Den får vi ta nästa.
Nej, för det hann ju inte vi med. Vi skulle ju spela in här.
Ja.
Så det var det. Jag blev helt förvirrad faktiskt.
Det får man bli, Claes.
Ja, ibland, men inte när man gör podd. Så är det. Jag tänkte skulle få upp stämningen lite inför ett jobbigare bolag här.
Mm-hmm.
Vi har nämligen kommit till det här.
Mm.
Det har ju blivit dags för Dedicare då. Det här är ju vårdbolaget som är beroende av Norgeaffären, och marknaden fick ju verkligen skrämslika då efter senaste rapporten. Vi tog upp de senaste avsnitt 161.
Mm.
Ola.
Är det jag som får ta det?
Du, ja. Det kanske borde vara jag, eftersom det här har varit om jag som har slagit hårdast för Dedicare, men du drog det kortaste strået, Ola.
Ja, men det här har ju varit en av rapportperiodens snackisar så här långt av alla fall bolag vi brukar följa ju. Man släppte nämligen Q1 det här som fick aktien att tappa cirka 30% ju på rapportdagen. Och det går liksom inte att säga något annat än rapporten var mycket svag. Man kan också, precis som Marcus var inne på här innan, fundera lite på om bolaget inte skulle ha vinstvarnat. Jag tycker kursreaktionen i sig, minus 30%, visar väl på att marknaden blev lite tagen på sängen här.
Minst sagt.
Minst sagt. Nu kanske bolaget säger att det kunde inte vi veta. Men jag tycker att den var så pass svag ställt till vad man sa i Q4.
Och man kunde förvänta sig liksom.
Ja. På totalen tappade bolaget 15% i omsättning i Q1 och 60% på resultatet då.
Mm.
Och det ska jämföras med ett resultattapp på ungefär 10% de senaste tre kvartalen. Så man har varit i en trend med lite svagare utveckling ju ett tag i Dedicare.
Men 10-10?
10 mot 60.
60 är inte riktigt liksom.
Nej, det var ju en helt annan nivå. Man tappade nu omsättning och resultat på samtliga geografiska marknader förutom Storbritannien, vilket ju är den by far minsta marknaden. Att Sverige och Danmark skulle vara svagt på resultatet fick nog sägas vara hyggligt väntat här. Det var det ju faktiskt även i Q4.
Ja.
Och man flaggade för det. Men att Norge skulle tappa så pass mycket marginal, det var ju det som stack ut här. Vi har väl egentligen alltid pratat om att Norge är väldigt viktigt för Dedicare i och med att en så oerhört stor del av bolagets vinst kommer därifrån. Och Q1 blev väl därför lite av det värsta scenariot här. När det visade sig att man tappar rejält med vinst i Norge då. Dedicare själva förklarar vinsttappen i Norge med ett exceptionellt starkt jämförelsekvartal. Samt ett generellt ökat kostnadsläge samt prispress och ökade lönekostnader. Och jag tror det här med prispress är lite av det som fick marknaden att bli riktigt rädd.
Det är med att ett ord.
Mm.
Ja, men de sa väl också att det berodde på att ökad konkurrens från både svenska, norska och danska aktörer för mig.
Mm.
Vad är hela linjen?
Så marginaltappet beror, okej, okay, jämförelsekvartalet, visst, det absolut, det var inget snack, det var väldigt starkt. Men sen har den här kombinationen av prispress, konkurrens och ett högt kostnadsläge som slår då hårt mot marginalen. Marginalen låg under 2023 på cirka 9-10% varje enskilt kvartal i Norge. Att marginalen nu helt plötsligt då droppade till 6 fanns, tycker vi, inte något som riktigt tydde på i Q4.
Nej.
Sverige fortsatt mycket svagt, var väl väntat, men omsättningsminskningen i Sverige är alltså 32% ner. Man gör nu ett resultat på 1 miljon i Sverige.
Det är inte mer.
På cirka 100 miljoner i omsättning. Så det är 1% ungefär. I Danmark tappar man 17% i omsättning. Det här säger man beror mycket på begränsningar av sjuksköterskor på långtidskontrakt. Så även här lite politiskt då, kan man tänka. Trots omsättningstappet här höll faktiskt Dedicare uppe lönsamheten okej i Danmark. Så en liten positiv grej där. Men den tydliga ljuspunkten var väl egentligen Storbritannien, som fortsatte växa och där resultatet ökade, men det är ju väldigt låga nivåer. Vi snackar 1 miljon här i resultat.
Så var som Sverige då?
Ja, faktiskt! Fast det är bara på 14 miljoner i omsättning då. Så det är ju... Ja. Nej, men där har du väl en framtidsmarknad kanske då, för dem.
Frågan är hur lätt det är att växa in sig organiskt där. Det kanske behövs ytterligare något förvärv, kan man tänka, va?
Det tror jag också de kan göra, för de har ju bra balansräkning, så jag tror att de kommer göra det när de hittar något, så att säga. Om den närmsta framtiden skriver Dedicare, även om vi just nu ser en ökad efterfrågan inför sommarhalvåret, så är det tydligt att marknaden är mer avvaktande än tidigare och att de utmaningar som vi såg i början av året också följer med in i det andra kvartalet. Så man får väl anta att man flaggar lite för lite svaga resultat.
Nej, är inte peppigt här?
Nej.
Det är det inte.
Nej, med starkare konkurrens och prispress känns ju inte som det går över svinfort.
Nej, precis. Jag tycker det är väldigt svårt att spå utvecklingen här efter ett sånt här kvartal som man just nu har liksom bevittnat här då. Det är liksom lite för mycket som fladdrar här. Och inte så mycket som fladdrar uppåt, om jag ska vara ärlig. Ska jag dra till med något så säger jag 6 kronor i vinst per aktie för 2024, men håll mig inte ansvarig för det här nu, men det är en gissning. Då är det P10 här, de står i 60 spänn nu ungefär aktien då. Och det är inte dyrt såklart, men det speglar väl också lite osäkerheten här då. Det kan passa också på att uppdatera sitt lönsamhetsmål här från 7% EBIT marginal över tid till 7% EBITDA-marginal över tid.
Ja.
För 2023 var EBIT-marginalen 7,5. EBITDA-marginalen var 8,2. Så det skiljer lite grann här.
Gör det. Sänkning.
Det är en sänkning. Men angående den här långsiktiga lönsamheten så är det helt uppenbart att aktien är ett fynd om man når tillbaks till 7% EBITDA-marginal. Det är ingen snack, för det prisar inte marknaden in just nu. Det har gjorts en del insynsköp i Dedicare efter rapport här. Det ger väl lite råg i ryggen. Det visar i alla fall på att de tycker att det just nu är lite för billigt. Jag gillar ju egentligen inte att berätta hur vi handlar i enskilda aktier. Jag har aldrig gjort. Det blir liksom lite för mycket följa John, tycker jag. Något som jag helst vill undvika. Vi är dock tvingade, har vi insett, att berätta om vi äger en aktie av transparensskäl.
Ja.
Eller hur? Och om man har sålt eller köpt en aktie känner man ju också mer eller mindre tvingad att förklara varför. Annars är det inte mycket till en aktiepodd.
Nej, kanske känns lite fattigt.
Ja. Och i Dedicare så ägde vi faktiskt inga aktier över rapport. Och har inte köpt tillbaka några aktier efter rapporten. Och varför ägde vi då inga aktier över rapport? När vi ägde aktier i mitten på februari. Det kan man fråga sig. Och noggranna lyssnare frågar sig säkert just den frågan. Ja, vi har ju ett tillvägagångssätt där vi inför varje rapportperiod brukar gå igenom alla våra innehav, sätta pros and cons, risker med mera. Ibland minskar vi bolag. Ibland säljer vi allt. Ibland ökar vi. Om vi tycker att här finns det ändå Förväntningarna är låga, vi tror på en rimligt bra rapport.
Då lite kanske man... risk-reward.
Risk-reward. Inför Q1 här så var Dedicare ett bolag där vi hade väldigt svårt att se hur bolaget skulle kunna leverera en rapport som skulle tas emot positivt på marknaden. Sverige levererade svagt i Q4, som vi sa. Danmark levererade svagt i Q4. Norge visade upp en svagare trend, även om Q4 var okej på lönsamheten, eller hur? Jämförelsekvartalet var, som jag tidigare sagt, där mycket tufft. Vi fick dessutom faktiskt ett antal artiklar skickade till oss i månadsskiftet februari-mars om lite hårdare tongångar från politiker i Norge som gjorde oss lite rädda.
Ja, vi har ju mycket uppmärksamma lyssnare, så att vi får en del bra input, tycker jag, från mediateckning i Norge och lite annat sånt. Vi fick bland annat en artikel om den norska hälsoministern Ingvild Kjerkol från Arbeiderpartiet, som kallar modellen med vårdbemanning för en enorm utmaning och sa att den utmanar den norska arbetslivsmodellen. Hon sa vidare att bemanningsföretag är en dyr mellanhand som utmanar vår förmåga att tillhandahålla bra och säkra sjukvårdstjänster. Ja, med den här typen av uttalanden så är ju liksom risk att debatten går åt det svenska hållet, så att säga. Mm. Vilket ju fick oss lite oroade också. Och det var fler i samma tema, så att säga. Sen såg vi senare att Ingvild då fick ju den 12 april gå från sin tjänst. Universitetet har tydligen dragit tillbaka hennes masteruppsats på grund av plagiat då. Oh, så hon är inte kvar längre och kan driva det här, men det visar ju på lite tuffare klimat mot branschen då. Mm. Och när vi fick reda på att hon inte var kvar, då hade vi redan sålt. Så att, nej, men man vill ju inte ha den svenska liksom, nej, jakten mot vårdbemanning samtidigt som man får en ökad konkurrens på marknaden. Det är inte bra.
Och jag hoppas att vi har varit väldigt tydliga med att vårat fokus vad gäller Dedicare har varit stenhårt på Norge och lönsamheten där. Ja. Mm. Där får det inte haverera. Det är väl, nej, så vi har känt, med tanke på hur stor del av vinsten som kommer därifrån. Så fort man får den typen av aningar så blir det en av pusselbitarna som kan göra att man ändå faller över och säger att nej, vi väljer nog att stå utanför.
Ja, och det är ett alternativt spel mellan alla olika.
Ja, i den ja.
Och just det här som de sa nu var ju väldigt dåligt,
ja,
tycker vi.
Precis. Ja. Nu var det ju faktiskt, om man kollar på rapporten så var det ju inte det politiska klimatet egentligen, nej, som, nej, var det som gjorde det här, utan det här var konkurrens mer. Så vi hade ju inte rätt i det.
Utan nej, det var ju asymmetrin här. Som, och jag var ju den som kanske kände att nej, men det kommer ånga på. Mm. Jag ser inte att det ska stanna in mer än vad det gjorde i Q4.
Nej.
Så jag får ju vara glad då att vi är tre i den här firman. För jag satt ju fullsmetad med Dedicare, både i mina och i mina barns portföljer.
Ja.
När den här small. Så det... Mm. Det var så det var.
Ja.
Ibland så duckar vi duckade kulan här. Men så var det ju.
Jag skriver upp det lite på turkontot också. Ja. För vi hade ju ingen aning om digniteten. Vi trodde, nej, på vinstminskning på 25% ungefär i våra Excel-ark. Och den positiva vågskålen här låg i värderingen,
ja,
och direktavkastningen. Så där låg ju liksom... Ja, men är det inte lite, det är så lågt värderat och det har ju så bra direktavkastning, kan man inte hålla ändå, trots att det, men det är ofta, det räcker ofta inte med låg värdering och hög direktavkastning om vinsten går ner. Och nu blev det ju så oerhört mycket mer än de här 25% vi gissade på,
ja,
vilket vi inte hade en aning om. Så turkontot ska vi skriva upp en del av det här på,
och
definitivt.
Och ändå 25% kan vara svårt för marknaden att ta också.
Ja,
många gånger.
Ja, precis. Och det var väl lite det vi kände då.
Ja. I alla fall relativt andra bolag.
Ja. Nej, men vår ganska svaga känsla inför rapporten räckte ändå för att vi liksom beslutade att se rapporten från sidan och sen köpa tillbaks, vilket vi gör ibland.
Mm.
Att man minskar ner eller säljer och sen köper tillbaks om man tycker den ser ut ungefär som man har förväntat sig då. Men som sagt, eftersom rapporten blev så långt mycket sämre än vi gissat här så har vi inte köpt tillbaks våra aktier. Och vi måste nog få se lite vart det här landar då. Ja, det finns en stor potentiell uppsida i den här aktien. Inget snack. Osäkerheten är stor nu. Men kommer man tillbaka... Jag tror att man kan vända på den här steken om jag ska vara helt ärlig. Det har slagit upp och ner i lönsamhet i Dedicare historiskt. Då och då, när det har hänt olika saker.
Ja, aktiekursen har varit hysteriskt volatil om man tittar på det.
Ja, så både lönsamheten i bolaget men också aktiekursen har varit väldigt ryckig.
Jag tror den var på 40 kronor, gick till 160, ner till 40 igen, upp till 160 igen och nu ner till 60.
Ja.
Så det är enormt volatilt.
Precis. Bolaget har en fin historik ändå om man tittar på börsdata med bra historisk tillväxt och fina finanser. Man har ju nettokassa, det finns ju liksom ingen risk för någon form av balansräkning här.
Och det där vi diskuterade lite grann, NGS-risken. Mm. För NGS havererade ju, men hade ju en jättesvag balansräkning och ja. Fick ju en sån nödemission och späda ut aktien ordentligt. Den risken har man inte.
Nej, den ser vi inte alls. Snarare så att de kan använda den här kassan till att förvärva ja. Och sprida sina risker. Man hoppas ju ändå att Norge åtminstone håller 6% nu i lönsamhet framåt. Förhoppningsvis kanske tar sig tillbaks lite uppåt. De här 12-15% man hade i vissa kvartal, det, så här i efterhand var nog det, precis som vi var inne på, lite skrämmande högt nästan då.
Ja, det ska ju dra till sig konkurrens. Mm.
Ja, här skulle man ju vilja ha lite mer vägledning än vad som gavs i den här rapporten. Mm. Vi tycker det var ganska klent ändå. Mm. Och som vi läste i tidningen så har det sökt VD för att få en kommentar och inte lyckas återkoppla. Jag tycker när det händer något sånt här och den här reaktionen på marknaden, då är VD skyldig att ställa upp och försöka förklara lite mer.
Nej, men jag som känner att jag tog en rejäl smäll här kanske inte känner mig jättevarm mot VD här, för det finns bara två alternativ här. Antingen så är man helt aningslös och fattar ingenting av hur ens bolag uppfattas utifrån.
Nej.
Och det tror inte jag han är. Så då är ju alternativet då tyvärr, man inte klarar av att kommunicera vad det är som händer där.
För att det är så tråkigt.
För att det är så jäkla tråkigt. Mm. Och ja, så då blir man ju rädd. Mm. Så hoppas man att man är aningslös.
Ja.
För att man inte har varit igenom någon sån här tuff period på ett tag. Men i Sverige har det varit tufft länge, men man har räddats av Norge. Så man har bara kunnat luta sig mot det.
Mm.
Och nu när det börjar vackla det, det benet, då vet man inte vad man ska göra. Men alltså, man måste ju prata med marknaden, annars har man ingenting på marknaden och göra.
Precis. Jag tror ju, alltså min personliga tro är ju ändå att vårdbemanning kommer finnas kvar och att klimatet i Sverige kommer förändras över tid. Sverige är ju så oerhört nedtryckt nu. Snart är alla de här stora, nu är ju alla lite nedtryckta då. Då det kan nästan bara gå åt ett håll, känns det som.
Ja.
Så att ja, den politiska risken, den har vi väl lyft fram varje gång vi har pratat Dedicare.
Samtidigt, Norge har ju bara riktigt nedtryckt nu, ett kvartal.
Ett kvartal. Och dessutom, ett kvartal, inget kvartal är vissa som säger. Man vet inte, det kan vara, men vi har sett det i vissa bolag att ett enskilt kvartal kan sticka ut negativt och sen hoppar det tillbaka lite grann. Men väldigt svårt. Väldigt svårt läge. Vi äger inga aktier i Dedicare och kommer nog se. Äger du privat, Claes, fortfarande?
Ja.
Ja.
Tyvärr, jag vet inte. Jag ska nog inte uttala mig om det här bolaget överhuvudtaget. Jag tror ju att de har haft en mot på något sätt i Norge, att den bara skulle kunna upphöra. Är det så låga inträdesbarriärer här?
Mm.
Inom vårdbemanning liksom.
Man sa igen nu i Q1 att man var årets arbetsgivare, va? Eller
det kanske är det då.
Mm.
Men då är det konstigt, varför har ingen kommit in innan? Man har haft liksom 3 år på sig här och klampa in.
Mm.
Och nu då ska alla komma in från alla öppnat dammluckorna liksom.
Väldigt intressant att följa framöver tycker jag. Dedicare är ett bolag vi har ägt till och från under de senaste 5 åren ungefär. Vi har aldrig tagit med i buy and hold just av anledningen en politisk risk.
Nej, för buy and hold ska ju vara 18 år har vi ju sagt.
Ja, och då är det väldigt svårt ändå. Ja. Så det om Dedicare.
Mm. Och det var det jag ska säga. Jag är ju inte, även om vi fick de här artiklarna, så känner jag att det politiska läget i Norge kanske inte den sittande regeringen där har inte folkets stöd på det sättet. Den är ganska svag.
Mm.
Så jag vet inte liksom hur stora reformer man orkar driva igenom i något sånt här område där man är beroende av inhyrd personal.
Nej.
Samtidigt då så är det klart att inför ett val så kanske man vill visa sig handlingskraftiga.
Det har man ju, så har det ju varit, och politiker är ju ofta, gör ju ofta den typen av åtgärder där man känner att man inte tappar utan bara vinner i det, i liksom det, i det allmännas.
Ja.
Så att, ja, svårt läge för Dedicare. Och jag hoppas att de vänder på steken och blir det här norra Europas, eller Europas ledande vårdbemanningsföretag. Nya förvärv, bredda.
Men det känns som det är nog några år bort.
Ja, så är det.
Så,
ja.
Det var
Dedicare.
Det var Dedicare. Vi hoppar vidare till Ework istället. Det här är ju en konsultförmedlare med lövtunna marginaler, som vi brukar säga. Senast med avsnitt 161. Det känner vi igen nu.
Ja, eller är det lövtunna?
Ja.
Ja, vi får se. Det var efter Q4 då. De var med. Då sa vi att Eworks tillväxt stannade av under 2023. Det var ju svagare i hela konsultbranschen. Och vi pratade om många andra bolag också. Men att man i slutet av januari presenterade en ny operativ modell då. Man skulle minska antalet anställda med 10%. Spara 60 miljoner kronor om året. Det är ganska väsentligt för Ework då. Och besparingen skulle ge möjlighet att nå sitt mål om att förbättra resultatet och vinst per aktie med 30% under 2024. Då kan man fråga sig, syntes några effekter av den nya modellen i Q1 då?
Ja.
Jo, det gjorde det. Men vi börjar med omsättningen. Det var minus 7 i Q1. Antal konsulter minus 6 till 12 290 stycken. Det är ganska mycket konsulter som de förmedlar ändå, kan man säga. Här sa Ework att den tidiga påsken då, då har vi läst ganska mycket.
Ja.
Men här specificerar man det till minus 1,5% ungefär på omsättningen av de minus 7 då. Då ska man rimligtvis ta tillbaka lite där, kan man tycka då, i Q2. Trenderna från 2023 fortsatte. Stora efterfrågevariationer mellan olika branscher. Och igen så sa man att offentlig sektor visar svag efterfrågan. Det är ju lite intressant med alla bolag som säger så. Det är ju inte de första. Man brukar säga det, men liksom, det är bra att ha offentlig sektor. Det är tryggare och stabilare och säkrare. Men så har det inte varit på slutet där.
Nej.
Och en förklaring har väl då, som många säger, att liksom, ökade lönekostnader, får inga mer anslag, ja, måste dra in helt enkelt.
Nej, att, regionerna mår ju jättedåligt alltså.
Ja. Så att, ja, nej, och den här nedgången syntes efter orderingången också, minus 12% då. Det var minus 6 i Q4, så lite sekventiellt sämre då. Dock sa man att hälften av det här var att man avvecklade det här ramavtalet man hade med Vattenfall. De gick ut den 2 januari och sa att man inte gick vidare i Vattenfalls nordiska konsultupphandling. Så att det är ett uppdrag som man har haft tidigare som man inte har längre. Då sa man att det ska inte påverka deras finansiella mål, och i Q1 så upprepar man det igen då. Och sa att prognosen är att de förväntar sig en gradvis starkare efterfrågan, ska vända till tillväxt i slutet av året. Men som helhet ska 2024 sluta med en mindre omsättningsminskning. Jag tror det var minus 2 i vårt ark. Tittar vi på resultatet då. Minus 17% till 45 miljoner. Marginal på 1,06. Nu har du dina tunna marginaler, Claes. Dock tog man då en kostnad om 10,8 miljoner för det här besparingsprogrammet då. Mm. Som en del i den här nya operativa modellen. Som vi ska spara 60 miljoner. När man informerade om programmet i Q4 då, så sa man att det skulle kosta 7 miljoner. Nu tog man 10,8 då. Så att kostnaderna stiger lite igen då. Dock sa man att man ser stora effekter redan, och kostnaden i Q1 var 17 miljoner lägre än förra året.
Oj.
Så man har sparat en hel del redan. Ser man kostnaden som en engångspost då, och lägger tillbaka den, vi gör ju det ibland för att se hur det underliggande går då. Alltså, då var rörelseresultatet istället plus 3% till 55 miljoner, och man hade en marginal på 1,31. Klart upp från 1,18 förra året.
Ja.
Här har vi de enstaka procenten. Men vi har ju tidigare tagit upp att de här marginalerna är ju förrädiskt låga.
Ja,
Och det är ju på grund av att man bruttoredovisar ju konsultintäkterna och konsultkostnaderna. Fast att man då inom citationstecken bara mäklar de här uppdragen då. Så det blir väldigt stora tal.
Ja.
Men om man istället då, som vi brukar göra ibland, tar nettot av posterna. För det är ju att sätta i relation till kostnaden. För det är ju nettot som man lever av och genererar vinst till aktieägarna och så vidare.
Ja.
Så får man lite annan bild då. I Q1 var nettot 160 miljoner. På det genererar man alltså ett resultat på 55 miljoner om man rensar för engångsposter. Marginal 34,6%.
Ja, det är inte dåligt.
Det är inte dåligt.
Nej.
Det är något helt annat.
Ja.
Och liksom, då ser inte marginalen låg ut. Det är toppklass även om man jämför med många IT-bolag.
Ja.
får man säga. Mm. Så 34,6% i Q1 rensat då. E-work upprepar i Q3-rapporten då prognosen om att man ska öka resultatet, rörelseresultatet och vinst per aktie med 30% för 2024. Det är ju väldigt offensivt då när man ska ha en omsättningsminskning.
Otroligt.
Får man ju säga. Mm. Det ska ske då genom, som de skriver, ökat värdeskapande i tjänsteleveransen så att man gradvis kan höja sina affärsmarginaler. Om man ger lite kritik till e-work är att det är väldigt mycket ord många gånger.
Floskler, är det det?
Ja, åt det hållet.
Okay. Corporate bullshit?
Nej. Nej, men det är väldigt mycket, mycket, mycket fina ord. Man skulle veta konkret exakt vad är det man gör. Mm. Så, där har man förbättringspotential tycker jag. Men det är den här skalningen som de säger man ska börja se som vi har väntat på i flera år.
Ja.
Och det är verkligen intressant, alltså, lyckas man nå den här prognosen med en fallande omsättning så har man verkligen skalat på bra så att säga. Mm. På konfkålet sa CFO då att man hade högre marginal i orderingången än i faktureringen under Q1 då. Så högre marginal framåt, och det är en bra möjlighet till marginalökning sett framåt. Man sa också att man tecknar ny finansieringslösning för tjänsterna såsom PayExpress. PayExpress är ju den här att man får betalt i förväg. Konsulterna kan liksom inte förvänta på utbetalningen. Om man har 30 eller 60 dagar så får man pengar direkt av e-work. Och så tar de en liten slant emellan där då. Och att de är väldigt nöjda med den nya finansieringslösningen för den har väldigt konkurrenskraftiga villkor med skalbarhet. Så vi får se om de lämnar lite mer information i Q2 då. Men det ser ut som att det här är nyckeln liksom till ökade marginaler. De här extra tjänsterna så att säga. Tittar på värdering då. Har e-work med återlagd kostnad för besparingsprogrammet en vinst per aktie på 7,70 ungefär. Aktiekurs är cirka 135, P/17,5. Frågan är idag hur man vågar se på den här prognosen då, under 2024. Vi såg att ABG följer bolaget. De tror på en vinst på 9,40 för 2024. P/14,4 ungefär. Det är en vinstökning med 25% från förra året, så lite under prognosen då.
Ja.
Med den informationen vi har känns det inte helt omöjligt ändå. Vi ligger ganska lika så också. Och det blir väldigt spännande att följa under året då. Slår det här in så är inte värderingen jättehög.
Nej.
Och vi tycker att det ska värderas ganska högt.
Mm.
Liksom, det är en skalbar modell. Bra förutsättningar. Tuff marknad nu, men på sikt så ja, finns det nätverkseffekter.
Mm.
Vi ser viss margin of safety, men inte riktigt tillräckligt för att vi ska köpa in oss.
Nej.
Så att vi har inga aktier i firman, men aktien är inte ointressant.
Nej.
Jag har en hel del i pensionssparet. För jag tycker det här är en aktie för en riktigt långa perspektivet.
Ja, buy and hold.
Buy and hold, tycker vi. Det är lite skillnad. Vi ser liksom ingen uppenbar snabb risk. Så.
Nej.
Här är mer konjunktur som har gjort att man är lite svårt. Och ändå så säger man att man ska skala och öka vinsten så mycket.
Ja.
Intressant att följa om ändå året, ska jag säga.
Mm. Ja. Sant att se.
Så det var e-work.
Hur konsultmarknaden i stort utvecklas.
Ja.
Mycket intressant. Ja, det var e-work. Så då har det blivit dags för New Wave. Tänkte bara en...
Du hoppar till en.
Hoppar jag över någon nu igen?
Ja, det var lite taskigt mot norrmännen som inte får med.
Ja.
Kitron.
Ja, vet du varför det blev så här?
Nej,
ja,
det vet jag inte.
När jag flyttar saker i... manus så kanske man råkar få med sig mer än vad man har tänkt. Då tar vi Kitron först.
Ja, eller Kitron.
Kitron, ja.
Jag har ju sagt att jag ska försöka säga Kitron.
Ja, lyckas du med det rakt igenom här nu? Ska du ha dagens rumspar?
Ja, det är jag inte säker på. Men...
Nej. Det var det som hände.
Mm. Ja. De var med 162 då. Och då var det ju både en intervju med vd Peter Nilsson.
Ja.
Och så gick vi igenom, eller Ola gick igenom bolagets Q4-rapport. Som kom in som väntat då. Där höll ju bolaget kvar sin prognos för 2024. Man sa att omsättning och resultat skulle komma strax under 2023 då. Värdering P/12-13 ungefär. Vi hade då köpt mer aktier efter rapporten.
Mm.
Även om vi trodde att inledningen på 2024 skulle bli svagare. Höll Kitron då den prognosen i Q1-rapporten också? Nej, det var ju det som var problemet.
Och då tar vi nästa bord. Nej.
Nej, här har vi en besvikelse som vi tog i Solarplexus så att
ja.
Säga.
Ja.
Mm.
Det var ingen bra rapport och besvikelse för både oss och marknaden. Kursen var 6% ner på rapporten.
Mm.
Var ner ännu mer i början. Men då hade det ju gått väldigt svagt inför rapporten också.
Mm.
Vi kollar lite i Holdings. Där kan man hitta norska AAT Holdings. Som hade sålt 3,3 miljoner aktier. Från mitten av mars fram till rapporten.
Snyggt. Eller?
Ja, bakom bolaget ligger en Asulv Tveitereid. som ska vara någon norsk stjärninvesterare, en av de största privata investerarna i Kitron. Vi får gratulera honom till en väldigt bra timing i Kitron. Mm. Kitron. Fan.
Det höll inte hela.
Nej, jag är inte ens nära hela. Nej.
Jag försökte hoppa över dem helt och hållet.
Det var ju bra. Smart gjort
för att lösa hela det här uttalsproblematiken.
Då löste du det. Men det var ju bra. Grattis till honom. Om vi tittar på rapporten då. Så kom det faktiskt in nästan exakt vad vi trodde. Mm. Det är få gånger vi har suttit och tittat på bakåt. Det ser ju bra ut. Liksom.
Ja.
På vad vi trodde. Mm. Och så går det ner så pass. Men det hade ju mer att göra med prognosen som vi kommer komma till. Omsättningen var ner 9% till 174 miljoner euro. Här har man ju tuffa komps. Och det har man faktiskt inte bara i Q1 utan man har den för hela året. Rörelsemarginalen rensat för engångsposter minus 11%. Rörelseresultatet minus 11%. Marginal 8,9. Det var faktiskt till och med lite högre. Tror jag 8,7. Kitron då uppvisar i Q1 en väldigt splittrad bild. För fabrikerna i Norge, Sverige och USA växte över 20% tack vare starka utvecklingen av försvar, flyg, säkerhet och kraftnät. Dock minus 30% i Östeuropa och i Kina minus 50%.
Oj.
Halvering alltså. Mm. Det är svagt.
Mycket.
De har ju pratat lite om att Kina varit svagt, men inte så här svagt.
Nej.
Så att, ja, svaghet genom det här affärsmålet Connectivity, men framförallt inom green tech. Och det är kanske inte lika överraskande om man har lyssnat på vad Note bland annat har sagt. Så har det varit just att green tech har varit svagt på slutet. Ja. Tufft där. Här har kunderna också stora lager som de ska beta av. Och det går ju sakta när marknaden är svag. Efterfrågan så att säga. Syntes också i orderboken med 24% från förra året. Sen finns det en viss effekt där med att man beställer ju med kortare ledtider än vad man gjorde tidigare. Den börjar väl klinga ut lite grann nu, den effekten då. Komponentbristen börjar bli ganska långt bak i tiden nu så att säga. Men uppgången som Kitron trodde på då har inte kommit. Och där fick de att revidera ner prognosen för 2024. Man trodde tidigare på en omsättning på 700-800 miljoner euro. Skrivs ner till 660-710. Räknade i mitten på intervallet är 9% ner då. Ja, ganska rejält när omsättningen är 9% ner.
Ja.
Förra resultatet samma tid är 60-74, nu som man 53-60, inkluderande den här kostnaden på 4,8 miljoner som man tar för kostnadsbesparingsprogrammet då, i Q1. Lägger man tillbaka kostnaderna så räknar man marginal på 8,9%, det är samma som i förra prognosen. Så att man räknar alltså med att hålla lönsamheten men man får en ganska klart sämre omsättning. Och man sa att man ska prioritera att försvara lönsamheten. Och det kostnadsbesparingsprogrammet ska ta ner kostnaden med 12 miljoner euro med effekt från Q2 framåt då. Man ska minska antal anställda med 20% från peaken förra året.
Oj.
Ganska mycket, en femtedel av personalen.
Mm.
Men igen, extremt ojämnt fördelat. I Q1 så minskar antal anställda i Kina med 39%. Östeuropa minus 14% och Norden var plus 11%. Så det är väldigt olika liksom,
verkligen.
Inom bolaget så att säga. Mm. Man sa också att man försöker flytta saker från Norden då, där man är fullbelagda till de andra delarna. Förmodligen mest i Östeuropa, för vi tar inte hela vägen till Kina så att säga. Kitron då har ju på rullande 12 en vinst per aktie på 2,80, rensat för kostnaden för besparingsprogrammet då. Med aktiekurs runt 29, P10,4. Det är ju lågt. Men med nya prognosen så är det rimligt att anta att vinsten sjunker en del 2024. Vi har ju vår akt 2,35, P12,3 ungefär. Finns ju dock en risk att det här blir lite sämre då. För visibiliteten verkar inte vara särskilt bra. När man får ta till en sån här stor pass förändring av prognosen. Och på konfkålet sa man att den reduceringen av lagen trodde man skulle vara klara, men det kom en lavin av uppskjutna order från kunderna under kvartalet. Det låter inte så bra. Och för övrigt var det ganska dystra tongångar på konfkålet tyckte jag. Marknaden har tydligt försämrats för dem. Men i prognos blir det ganska skapliga vinstminskningar både Q2, Q3 och Q4 som det ser ut. För man har ganska svåra komps hela året. Vår bild är att marknaden har ganska svårt att handla upp en aktie med ja, skapliga vinstminskningar under en bra lång tid. Då. Mm. Så vad gjorde vi då? Jo, vi tog konsekvenserna. Vi sålde våra aktier efter rapporten. Vi försöker ju, som vi pratade om, optimera så gott det går. Och nu ser det ganska jobbigt ut i lite för många kvartal i rader. Viktigt att påpeka, långa caset har inte förändrats. Vi tycker att Kitron ligger mycket bra till för att dra nytta av den här regionaliseringstrenden som jag pratade om. Underliggande marknaden ska växa 57% om året. De har ju ett långt mål att omsätta 1 miljard 2027 då. Ser ju ganska offensivt ut om man räknar på prognosen från 2024 och framåt då. Men inte omöjligt. Men kräver en hel del av bolaget då. Så vi får se vad de säger i slutet på året. När man har liksom kommit dit då. Jag har kvar en mindre post i pensionssparet. Ja, men i firman låter de stå på sidan en stund här.
Ja, så vi får vi se. Aktiva investerare, som vi har sagt. Och försöker optimera.
Ja.
Men vettigt buy and hold tror vi.
Det tror vi. Mm. För vi har inte ändå långsiktig syn. Men på kort sikt, det blir ganska många rapporter som blir jobbiga nu med den nya prognosen. Och det här visar ju också att det är ganska svårt med prognoser. Mm. Bolag är svårare för, det är svårt för oss, det är svårt för alla. Men så är det ibland.
Och som vi brukar säga på kontoret här ibland, man kan ju alltid köpa tillbaks.
Ja.
Mm. Det är liksom inte så att bara för att man säljer så är det liksom tack och hej, utan du har ju alltid möjlighet att köpa tillbaks om situationen förändras.
Ja, det kan komma ny information och så vidare. Ja. Men det här var ju en tråkig rapport,
ja,
tyckte vi.
Det var det verkligen.
Sen var vi hade gissat och bolaget hade förmedlat.
Ja. Mm.
Ja. Sen kan man säga, skulle inte de ha vinstvarnat också? Det är inte riktigt lika givet, för att det här kvartalet var verkligen helt inline.
Ja.
Det var den långa bilden som man reviderade, så att säga. Till skillnad från Dedicare, där det här kvartalet var uruselt.
Och det kanske var rimligt att spara på det till rapporten faktiskt.
Så ja,
att,
mm. Så vi får se vad de säger i Q2.
Så där kom de ut med det.
Så är det med det.
Det var Kitron. Mm. Då
är det dags.
För New Wave då?
Nu får man.
En lite kortare kommentar hoppas jag lyckas med den här gången. Vi har ju lite extra span på en del bolag som våra lyssnare vet. Och Torstens New Wave är ju definitivt ett av dem då.
Torstens lilla låda.
Ja, det var du som sa det. Skulle jag aldrig. Eller jo.
Ja, stora låda.
Stora låda. Mellanstora. Bolaget var senast med oss 1961. Det känner vi ännu. Och då varnar vi åter för att de här nya marginalerna vi ser i bolaget är ju ett avsteg från de historiska marginalerna. Och det gäller ju att tro på Torstens vision här. Om man ska vara med här långsiktigt. Och vi såg även att det fortsatt starka kassaflödet indikerade minskade lager. Det är lite omvänt här ju.
Ja.
Och det innebär ju ofta då lite tuffare tider för bolaget. Blankarna hade börjat ge med sig lite och visade att till och med dem då kanske började tro på att de här nya marginalerna inte bara var tillfälliga. Och på holdings kan man se att andelen blankade aktier fortsatte minska då. Efter förra rapporten, de var nere i 2,8% då före Q1-rapporten här. Som kom den 25 april. Och efter det så steg blankningarna ganska omedelbart igen till 3,6%. Där de faktiskt låg senast då vi tog upp bolaget. Då kan man ju, behöver man inte vara Sherlock Holmes här för att gissa att rapporten inte var fullt så bra som marknaden hoppats. Aktien gick också ner nästan 12% på rapportdagen. Och då var vi med.
Mm.
Så det är härligt. Vart lite på Liseberg här.
Ja.
För rapporten för Q1 då?
Ja, jag tänkte vara skräckrummet, vad heter den?
Ja,
skräckhuset.
Spökhuset, ja. Rapporten för Q1 kom in ungefär som förväntat gällande omsättningen. Cirka 2 miljarder i omsättning för kvartalet. Det var en minskning med 7% från förra årets mycket starka Q1. Och i linje med vad vi och marknaden förväntat sig. Och det som gjorde då att aktien föll tvåsiffrigt här på rapportdagen, det var nog att många investerare blev skrämda av det med förra året, jämfört med förra årets svaga rörelsemarginalen som kom in strax under 10%. Och det här kan man ju då tycka rimmade illa med den här nya långsiktiga rörelsemarginalmålet på 20% som släpptes på kapitalmarknadsdagen här bara så nyligt som den 20 mars, en månad innan rapporten. Vad säger då bolaget om det här, man ska säga? Jo, även om Q1 är årets svagaste kvartal för New Wave.
Det är det ju alltid.
Ja.
Det är ju historiskt svagt lönsamhet i Q1. Lite bättre, eller ganska mycket bättre sista åren dock.
Ja.
Men kolla tillbaks före pandemin, ja, ja. Här så är det ju oerhört stor skillnad.
Det var ju ett förlust.
Ja, det har det också
kvartal
varit.
Förr i tiden.
Så det är en säsongseffekt här.
Ja. Ja, just det ska jag säga också. Att det anledningen till att man blev rädd där också är att vill man tro på de här 20% om man redan hade tagit sig dit eller högre, en 10% det här gör ju att kraven på de kommande kvartalen stegras ju rejält.
Mm.
Naturligtvis, det skulle jag ha sagt då. Vi hade ju också trott att marginalen skulle vara starkare än så. Det trodde vi med. Men Torsten...
Starkare än blev jag. Inte, ja, ja. Inte lika stark som förra året.
Nej,
det var ju jättestarkt
inte.
Förra året.
Nej, inte alls. Torsten skriver vd-ordet att precis som alla vet då, så är det Q1 New Waves tuffaste kvartal. Och så hade de ju den här påskeffekten
ja.
Emot sig. Mm. Inom profilsegmentet då. Det gör de ju också, eller överhuvudtaget så gör de ju stora satsningar då i form av marknadsföring och insäljning av sina varumärken.
Mm.
Och här tror jag inte någon kan ha missat satsningen på friluftsmärket Tenson.
Som, och allt annat, men ja, visst, men absolut. Ja.
Jättemycket, men mm. även, alltså du ser ju Craft och Craft.
Mm. Inte om man läser affärsmedia i alla fall.
Ja, affärsmedia särskilt. Mm.
Det har varit mycket sånt.
Och Torsten antyder här att en del av tappet kommer gå åt andra hållet i Q2. Redan. Och att man kommer ju kunna skörda frukterna av den här marknadsföringsoffensiven under hela året här då, hoppas man ju på. Och sen är det ju viktigt att komma ihåg att de här 20% i rörelsemarginal som man tog på kapitalmarknadsdagen, det är ju ett långsiktigt mål.
Mm.
Och ingenting som man ska förvänta sig i år eller ens nästa år.
Nej.
Jag vet, det här vet du säkert Ola, jag vet inte hur länge de kämpar för att ta sig upp till de 15% som var det gamla målet.
För alltid.
Ja, det var ju liksom... så, lite hån ja. Ibland fick han ju för det där.
Mm.
Men Torsten ger ju inte upp. Så när han sätter upp ett mål, då är det ju verkligen ett mål på lång sikt.
Ja.
Så 20% var ju liksom ingenting man skulle
nej.
Checka av i år. Om vi tittar framåt lite grann här då. Så tror vi att Q2 här. Jämförelsekvartalet och går upp mot alltså Q2 2023.
Mm.
Det kan vara väldigt tufft att gå upp mot. Så att när kan det vända här? Kanske först i Q4. Mm. Eller om de har ja, det blir snabba räntesänkningar och annat här kanske. Kanske möjligen redan i Q3. Kanske New Wave kommer kunna överträffa jämförelsekvartalen när vi kommer ända ner till vinst per aktie här.
Man ska ju med sig, det är ju en tuff marknad.
Ja. Ja.
Ingen snack liksom.
Nej.
Och då är ju också de här sporthandlarnas lager som de har talat väldigt mycket om. Mm. Och någon gång ska väl de de har ju pratat också om att ändå införsäljningen till dem är lägre än vad de säljer ut så att säga. Så någon ja. Gång får de väl ja, mer balanserade lager och måste börja beställa igen. Så att säga.
Eller så trycker de egna kravkläder i källaren. Någonting av det här alltså. Ja, nej, vi får se. Nej, men alltså, vi tror ju inte att New Wave ska ta sig upp till det nya målet på 20%.
Nej, det har jag inte sagt heller.
Utan vi hoppas ju att de ska kunna nå det gamla målet på 15% här under 2024.
Mm.
Och ja, vi kan väl hoppas på för att de behåller omsättningen.
Mm.
Att de kan upprepa. Någon procent plus vore trevligt, men det är ju ingenting. Men då finns det fortfarande mos här för oss. Så, och särskilt då på de nivåerna som aktien har kommit ner till efter rapporten. Så vi äger fortfarande aktier i New Wave. Och vi håller tummarna för en vändning under året.
Mm.
Även om vi lika lite som Torsten vet när den här vändningen kommer.
Tuffa tider är det ju.
Det är tuffa tider. Så det var väl den korta kommentaren här.
Ja,
det köpte vi lite på rapporten. Då.
Ja, det gjorde vi. Det var ju mer än 95 spänn där, tror jag.
Och sen det... var ju lite synd att Torsten var sjuk, tycker jag.
Ja.
För här hade man kanske velat haft ännu lite mer kött på benen eller lite mer color on that.
Lite mer color.
Mm.
Men han var ju tyvärr sjuk då, Torsten.
Ja. Stackaren. Influensa, stackaren.
Ja, så han kryar på sig och kan ge mer information framåt. Så att man förstår den långa bilden bättre. Men det är ju en tuff marknad för dem. Det ska man ha med sig.
Det här med Q1, alltså 10% som det var nu, eller
9,7 tror jag kanske.
Lite under, ja. Historiskt är ju det väldigt bra för Q1, ska man ju komma ihåg. Det var ju sista åren här har det varit väldigt, väldigt stark lönsamhet. Vi hade nog, vi trodde på 12 tror jag.
Mm. 12,5.
12,5, okej. Okay. I lönsamhet i Q1. Mm. Långt mycket under de sista kvartalen ju. Just eftersom att det finns...
Det var nästan 50% förut.
Ja, i snitt ja.
Mm.
Och i Q1 var det 14 kanske något, va? 14-15?
Nej, 14,7
ja,
förra året.
Ja,
och det var ju galet starkt alltså.
Så att det är tuffa jämförelsekvartal och Q1 är ofta svagt. Men... Och det är en tuff marknad. Så vi räknar ju inte med några fantastiska resultat i Q2. Utan det är snarare så att förhoppningsvis blir det lite bättre successivt om marknaden vänder och lagren kommer ner i fackhandel och sådär.
Det är ju många bolag som går tillbaka lite till säsongsmönstret mer. Mm. Vi pratade ju om det med Inwido och så här. Det finns ganska många som nu börjar komma tillbaka till normala tider igen så att säga.
Bra kommentar. Verkligen sett det tycker jag i år.
Ja, man får räkna med det tror jag i fler bolag.
Ja. Så. Ja. Nej, men det är väl ett människa och det andra är ju det här att jag upplevde väl lite grann att många var väldigt, och nu beror det väl lite på vad man läser. Om man läser på X och man läser på vissa sådana här börs. ställen där folk skriver att här kommer de med sina 20% och så levererar de det här. Mm. Och det är ju lite...
Ja, man får nog
då, det är ju inte level 1 ens.
Nej.
Det är för tidigt.
Vad det är för level.
Nej, men på något sätt, man har haft 15%, mm. man har uppnått det i ett par år. Mm. Man kanske landar där i år med 15.
Ja, det då, får man
sätta,
på.
Då får man väl sätta ett mål på, som är lite högre då, om man känner att det är på lång sikt.
Ja, något att stretcha efter i en bättre marknad.
Ja, precis.
Man har ju inte marknaden med sig nu heller, nej. Det måste man ju ha med sig.
Ja, nej, så vi får se. Ja. Men eventuellt var det en liten överreaktion av marknaden här. Mm. Men det vet vi inte. Nej. Det kanske var helt rätt och vi är ute och cyklar. Ja. Så kan det vara.
Det har hänt förr.
Ja, tyvärr. Nu har det återblivit dags att välkomna vår sponsor Nordnet till podden.
Mm, välkomna.
Välkomna säger. Private banking, det är ju inget nytt. Det har ju funnits som koncept i många år. Det här är ju en hemvist för bankernas mer förmögna kunder. Servicen är högre, möjligheterna fler. Och då brukar det ju, det som smakar det kostar. Mm. Så brukar det vara, va?
Mm.
De flesta private banking-aktörer tar ju riktigt bra betalt, både i form av fasta och rörliga avgifter. Har man mycket pengar, och då resulterar det naturligtvis i höga kostnader då.
Mm.
Nordnet, hur gör de?
Ja, jag tror inte de tar särskilt mycket betalt.
Nej,
för det.
Nej, det är precis tvärtom.
Mm.
Man betalar ju inte en krona för att vara kund hos private banking här på Nordnet. Istället får man lägre priser och förmånligare villkor. Och till Nordnets Private Banking välkomnas alla med investeringsbara tillgångar om 2,5 miljon eller mer. Det är ju ingenting nu efter den här inflationen vi har haft. De kommer behöva höja här. Ja. Private Banking är ett heltäckande koncept som ger tillgång till allt från investerings- och skatterådgivning till placeringserbjudanden och kundträffar. Och istället för att betala en fast årsavgift plockar man helt enkelt ut de delar man har behov av. Och vi lyfter fram tre fördelar här då som gillar särskilt mycket med Nordnets private banking.
Ja, men lågt pris har vi varit inne på. Det är ju bra. Det gillar vi. Värde. Som private banking-kund så har man rabatt på både courtage, utlåningsräntor. Man har även specialränta på ISK, kapitalförsäkring. Man har också sparkonto, 3,6% i ränta just nu. Kan man ju placera tillfälligt då, om man är mitt emellan köp och försäljningar så att säga.
Ja.
I aktier och fonder. Det är ju kanon. Sparkonto är också helt utan avgifter. Fria uttag, räntan betalas månadsvis och omfattas av insättningsgaranti.
Mm.
Det är bra.
Det är bra. Det är snabb service här. Med ett eget telefonnummer når man Private Bankings kundansvarig och mäklarteam som hjälper till med allt från det praktiska till att svara på frågor om börsen, pension, investeringsmöjligheter. Målsättningen är alltid svara inom 30 sekunder.
Det är snabbt.
Mm. Jag lyckades få det att ta mer än 30 sekunder en gång.
Mm.
Vet du hur man gör då?
Ingen aning.
Ja, du måste göra ett val.
Ja.
Låter du bli att göra det valet,
mm. ja.
Då tar det längre tid. Så då kommer jag säkert upp i 35 sekunder innan de kopplar in mig.
Mm.
Andra är nog mer kompetenta än mig på att hantera en telefon. Mm. Mm. Mer då?
Ja, men hjälp i orderläggning. På Nordnet kan man få hjälp att köpa stora poster. Via algoritmer, dark pools eller sån här block. Block är ju sån här... Mm. Transaktioner går ju via sena börsen. Man förhandlar med någon annan motpart direkt då, så att säga. Och det är en service man kan få hjälp med av Nordnet. Och det är ju normalt sånt som större institutionella kunder, professionella investerare har tillgång till. Så det kan man få hjälp med. Det kan vara smidigt om man inte vill flytta marknaden för mycket.
Mm, men då behöver man ju ha lite kapital också.
Så är det.
Ja, så för vem är då egentligen Nordnet Private Banking? Jo, för alla med mer än totalt investerbart kapital om 2,5 miljoner eller mer. Alla tillgångar räknas ihop. Aktier, fonder, företagsdepåer och pensionskonton. Och har man ett större kapital och flyttar in sin pensionsförsäkring till exempel, då kan man ju passera den här magiska gränsen.
Mm.
Så det bör man titta på. Så med det sagt, Nordnet erbjuder verkligen modern private banking. Man kan läsa mer på och anmäla intresse på nordnet.se/pb. Man ska också komma ihåg att finansiella instrument kan både öka och minska värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Tack, säger vi till vår sponsor Nordnet. Härligt.
Mm.
Sista bolaget ut då.
Mm.
Det här är ju Svedbergs, den här nordeuropeiska badrumstillverkaren. Där sorgebarnet Sverige utgör en allt mindre del av kakan.
Ja, jo, det är en bra...
Senast med avsnitt 154.
Här tänkte jag också göra en liten snabb recap.
Ja.
Jag har pratat ganska mycket Svedbergs på slutet. Och den här, det var inte någon stor dramatik utan mycket var som det har varit sista kvartalen.
Mm.
På ett bra sätt.
På ett bra sätt. Svedbergs släppte ytterligare en stabil rapport tyckte vi i ett tufft marknadsklimat. Något annat kan man ju inte säga. Aktien belönades med kursuppgång på hela 14%.
Mm.
Faktiskt.
stora reaktioner i den här rapportperioden.
Oerhört alltså. Stora kursreaktioner, både upp och ner.
Ja.
Nej, men precis som senaste kvartalen var det här Roper Rhodes som levererar mycket fina siffror. Och det är ju det här man köpte i Storbritannien för, ja, är det 2 år sedan nu va?
Det ligger ju i Bath.
Bath, ja, det är så underbart. Nej, men oerhört fina siffror från Roper Rhodes, fortsatt. Man säger att UK tappar, marknaden tappar, men Roper Rhodes ökar omsättningen. Så väldigt bra, man tar marknadsandelar. Norden fortsatt mycket tufft. Ingen förändring där egentligen. Det går riktigt tufft i Norden. Tredje stora benet här är ju nu den nyligen förvärvade Tebalux i Nederländerna.
Räknas det till norra Europa?
Det får man säga. Jag drar gränsen vid Belgien där ungefär. Bra och imponerande lönsamhet. Alltså i en ganska tuff marknad nu då, får man ju säga det är konjunkturmässigt. 25% EBITDA-marginal levererar man. Och man har ju legat väldigt högt. Vi har ju så långt vi har fått, man fick ju lite historik när de släppte det här informationen om förvärvet. Man har ju legat alltså 25 mellan 25 och 30% senaste åren.
Och jag för mig vd kommenterade på Comfort och sa att det är ju där vi har köpt dem för.
Ja.
Så han sa att 25 var inte någon jätteskräll för dem.
Nej, oerhört starkt ju. På totalen landar omsättningstillväxten på 20% i Q1. Organiskt dock minskning 4%. Och det visar ju på den här tuffa marknaden helt klart. Men framförallt Norden, väldigt tufft. EBIT-resultatet ökade med 30%. Mycket för att man fick in då det här Tebalux med väldigt fin lönsamhet. Vinst per aktie dock ner, framförallt på grund av fler antal aktier då efter nyemission här ju, för att finansiera det här. Alltså de siffror som Sveriges-koncernen levererar här tycker vi är väldigt imponerande i det här marknadsklimatet som nu råder. Ja just det, och apropå Svedbergs-koncernen här så kanske namnbyte snart är på sin plats. Svedbergs är ju nu 20% av koncernens omsättning.
Vi sa ju det, tur att inte det är det enda varumärket. Oh,
då kan vi ju ha en ny namngivning.
Ja, jag tänkte inte den här gången, men i en podd i närtid så tänker jag ändå föreslå någon, du vet, man tar något neutralt, för nu har man liksom så många olika delar här som man, du vet, Kindred gick från Unibet till Kindred, alltså.
Du vill inte säga Svedbergs Group bara?
Så. Nej, för Svedbergs är ju så lite, i och för sig, nu går Sverige by far sämst, så Svedbergs blir kanske inte mindre än 20% av omsättningen, kanske 30% av omsättningen i en mer normal svensk marknad, eller?
Ja.
Men ändå, det är lite för att kalla det då Svedbergs tycker jag.
Ja, alltså kvalitetsbadrum från Västergötland, det är inte riktigt.
Nej. Svedbergs i Dalstorp. Ja. Nej, men så kanske någon form av koncernnamn där snart.
Ja, det får vi se.
Kollar vi då på vinstförväntningarna för 2024 då, så såg jag att ABG gissar på lite över 4 kronor per aktie och vi har ungefär 4 kronor i våra gissningar. Känns hyggligt rimligt efter man har sett den här Q1-an. Då har vi alltså ett PE på 10 för Svedbergs och det tycker vi är lågt, framförallt om man tänker att det här är ju en vinst man gör i tuffa tider.
Ja, det är ju inte högkonjunktur i Sverige, det kan
vi
säga.
Det kan vi lugnt säga, och de säger att marknaden i Storbritannien inte är stark.
Ja.
Så att det är snarare att betrakta som en mer lågkonjunktursvinst.
Ja.
Och att då ha P10 är ju inte utmanande.
Nej, det man måste tänka på är ju att Roper Rhodes, jag vet inte hur mycket bättre de skulle kunna göra om det blev en bättre marknad. Nej. För de verkar ju köra på järnet, de får väl expandera.
Valid point, ja, som man brukar säga. Utan den stora förbättringspotentialen finns ju helt klart i Norden, tror jag.
Och där börjar komps bli mycket lättare snart också.
Från Q2... betydligt lättare, men sen successivt lättare och lättare ju. För hösten var ju stora tapp.
För Q1 förra året var ganska bra för Svedbergs.
Ja.
Men det var sista gången det var kul, så att säga.
Ja, de är ju sencykliska.
Ja, precis. Så att här har det också en effekt av att Svedbergs kommer nog ganska sent i en sån här vändning i Sverige här.
I alla fall för nybyggnationsdelarna, ja. För man börjar ju inte med att sätta in deras produkter så att säga.
Nu är ju dock Svedbergs väldigt mycket renovering, ja. Då, faktiskt, vilket nog är tur för dem.
Och då är det väl mer att folk ska byta, köpa nya lägenheter, hus och sen passa på att byta då.
Så en liten islossning på bostadsmarknaden är nog bra för Svedbergs, ja. Skulle jag tro.
Får vi se om det kommer någon sån.
Nej, men vi tycker det är lågt med P10 på en liksom lågkonjunktursvinst då. Och om man kan skissa på lite bättre konjunktur 2025 så skulle det kunna bli betydligt bättre än 4, såklart. Svedbergs har snittat PE på 16 sista 10 åren. Det tycker vi faktiskt är nästan högt. Mm. Men de har faktiskt haft en ganska hög värdering, Svedbergs.
De har haft ganska fina marginaler om man tittar historiskt. Faktiskt.
Väldigt bra lönsamhet, ja. Historiskt. Tillväxten dock, där började man accelerera och prata om det här med den nordeuropeiska koncernen för en 5-6 år sedan. Så nu jobbar man ju på tillväxt på ett helt annat sätt än vad man gjorde innan.
Det var väl mer utdelningscase tidigare också än om man förflyttat det mot tillväxt liksom.
Just det. Vi tycker inte riktigt 16 är motiverat, kanske 14, något sånt. Men då hittar vi ju ändå en vettig margin of safety så att säga, om P1 nu är 10 då. Nej, men vi tycker de levererar bra. Det blir lite lättare jämförelsetal nu framåt ändå. Och ja, vi äger fortsatt aktier i Svedbergs. Tycker liksom det, de gör det bra i en tuff marknad.
Verkligen.
Faktiskt. Så, och balansräkningen är inget större problem längre efter nyemission och så här. Sen får vi se. Nu hoppas vi de rider det här till Balux något år så att de inte... Alltså, ett förvärv om året... Mer än så känns lite too much.
Men de var ute och pratade om att de kanske kan hitta någonting.
Ja, jag hörde det. Nej, men jag är
snarare mer än en nyemission om året.
Ja, men jag är lite rädd för det där när man köper och köper och köper. Det blir liksom rörigt till slut. Men ett om året, det är väl... I alla fall när man gör såna här förvärv som tillför 20%.
Det har ju sett jättebra ut.
Men så ett litet förvärv i Tyskland.
Nej, det skadar ju inte. Mm. Ja, nej, men vi äger... Vi äger fortsatt aktier i Svedbergs, tycker det ser fortsatt intressant ut. Mm. Och ja, hoppas på det.
Ja.
Och gärna ett namnbyte så småningom då.
Ja, får vi se. Mm. De kanske tycker att det är ett bra, det kanske blir det enda det är snart.
Ja.
Svedbergs bara är modern bara, eller de andra varumärkena.
Good point.
Ja. Det var bolagen i alla fall.
Ja.
Ja, och vi närmar oss slutet för poddavsnittet här. Nästa avsnitt är ju nummer 168, kommer ut torsdag den 23 maj. Då blir det en uppsamlingshit för rapportperioden, det tror jag.
Ja, vi kommer ju inte hinna med alla den här uppsjö av rapporter. Nej. Som har varit. Men vi får välja ut några godbitar som vi tycker är intressanta.
Ja, med tanke på hur det var här idag så kan väl folk gissa vad tog vi
ja,
för 3 månader sedan. Och så.
Ja.
Ja. Man kan mejla oss i alla fall på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se eller kommentera på X eller på vår hemsida. Slutligen då, har ni någon riktig makro eller TV att ta upp idag?
Nej.
Nej. Du kanske har något?
Jag har en liten grej.
Jaha.
Nej, det är bara hur livet. En spaning från livet.
Anekdot från livet, okej.
Okay. Ja, jag har byggt blomlådor.
Nej.
Jo då, som jag och frun beställt på nätet.
Okej.
Okay. Det är en stressig vår.
Och, då tänker du att du ska snickra blomlådor?
Ja, och... min hustru har gjort om vårt fina nya uterum som har omnämnts här i podden förut.
Jo, det har du ju.
Från Skånska Byggvaror till plantskola.
Mm.
Det kan Marcus intyga.
Växthus, tror du
växthus
det var.
Snarare har det blivit av det. Och för att bli av med några av dem så behövs det ju blomlådor nu när frostnätterna försvinner. Och plantera, så vi kan plantera ut en del av det här i trädgården då.
Ja.
Och jag har inte tid att bygga. Jag brukar bygga sådana här själv. Men då får man ju, du vet, hålla på och såga och greja, va?
Ja.
Så jag skulle beställa vad jag trodde var ett platt paket med färdiga sidor och botten då. Snabb färdigmontering i hemmet.
Så sa han tid. Så på reklamen, eller?
Det var så jag uppfattade reklamen på hemsidan. Jag har varit tillbaka och tittat och det kan vara jag som läste lite med raderna då. Med att det skulle komma i ett platt paket då.
Ja.
För det var min förvåning då när det här paketet visst var platt. Men det bestod av ett veritabelt Tetris. Det var inte mindre än 30 brädbitar i olika former.
Plockepinn!
Ett hundratal skruvar och muttrar. Och en otroligt svårtydd bruksanvisning då.
Men okay. Du, en blom, hur stort kan det vara?
Obegripligt krånglig konstruktion också.
Jaha.
Ja, det var helt otroligt då. Byggtiden är...
Byggtid.
Två lådor var det som kom i ett paket. Jag hade räknat med 30 minuter.
Ja.
Hur lång tid tog det?
6 timmar.
Ja, ja.
Och då vill jag bara säga så här, det gjorde inget, för det var nämligen toppenväder i helgen.
Ja, mysigt.
Så jag stod bara där ute och njöt.
Och njöt.
Jag hade ingenting bättre för mig. Mm. Så kan det gå när man ska beställa platta paket och tänka att det ska gå snabbt.
Och det var allt från Odla i P1.
Ja, det var från Odla. eget ägande då, och vi och Cavalier. Cavalier då har ju New Wave, Keytron och Svedbergs i Quality Focus.
I företaget här äger vi Betsson, New Wave och Svedbergs av de aktier vi har pratat om idag.
Ja, så var det. Och vi stötte ju helt på våg, eget på våg Läkare utan gränser. Organisationen startades 1971 av läkare och journalister som ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Här kan man läsa mer på läkareutangränser.se och se vad man själv kan göra för att stötta den här viktiga verksamheten. Är man stadig i kassan och ännu inte tagit kontakt med Nordnets utmärkta private banking, då tycker vi man ska göra det på nordnet.se/pb. Och vi vill också påminna om den fina möjlighet som finns att månadsspara i Cavaliers fonder. Det kan man enkelt göra bland annat via Nordnet och Avanza. Och då även i sitt pensionsspar om man har det där. Och då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Med detta vill vi tacka alla lyssnare för den här gången. Och ber er komma ihåg att...
Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som vi får se vem som badat naken.
Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm, and I will be ruthless. I welcome your questions.